lyssnar på Spelsnack avsnitt 614 idag. Jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå.
Adam.
Ja.
Och Amanda.
God dagens.
Och det är ju startskottet på vår liksom så här, sista delen på året. När vi ska prata om årets spel och sen kommer spelmusik och allt sånt där roligt som vi gör varje år.
Startskottet på slutet.
Startskottet på slutet, ja. Början på slutet, om man ska dramatiskt säga. Men idag så kommer allt handla om årets spel och egentligen vad vi tycker om spelåret 2025. Och vi har ju som i vanlig ordning bjudit in alla som vi har haft som gäster under året och de har fått prata om sina årets spel, så ni kommer höra de segmenten under avsnittets gång.
Kanon!
Så vad tycker vi om... Ja, kanon! Jag är så jävla bra, jag är så jävla taggad!
Ja.
Det kändes som att det här liksom, hela den här grejen bara smög upp på en, för att det känns inte som att året borde ta slut för att det går så fort. Men vad tycker vi om 2025? För, rent generellt som spelår.
För många långa spel.
För många långa spel?
Ja, det var lite mycket såna här RPGs och sånt på första halvan av året. Jag har inte spelat ut närhet lika mycket som förra året.
Jag tycker inte längden är lika mycket ett stort problem som mängden.
Det här hade varit 10 timmars spel. Det var mycket lättare. Bara shotgunna av dem.
Ja, det här har varit nice. Man känner så här, under en helg så kan man klara ett spel.
Ja. Jag spelade ut Mafia The Old Country nu i helgen. Som jag fick av Oliver julklapp. Och det var liksom 12 timmar långt. Jättelagom. Jag bara nöjd. Mätt.
Var det lagom bra?
Jag tyckte om det. Faktiskt.
Ja.
Jag tänker inte sitta där och pipipoa en julklapp heller från
alltså, Oliver. Om du inte gillar det så
får det är nu Adam bara säger, men Adam, vilket spel tycker du har varit bäst i år? Adam bara, Mafia The Old Country.
jag trodde mer om vad en vänskap var. Alltså när Jimmy var jättesnäll och köpte Hideo Kojimas sån här bok till mig. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men jag bara, alltså Jimmy, förlåt, men den är oläslig.
Ja, så kan det vara. Jag har också ett exemplar i hyllan som jag inte har läst.
Nej, men det är ett bra spel. För vad det är så är det, jag är nöjd med det. Det var kul.
Baserat på vad du har berättat om det så känns det som att Jimmy hade uppskattat det här mer än trean i alla fall.
Ja,
antagligen.
Fy fan, vilken missad potential trean är alltså. Usch.
Jag har honom inte upprörd nu, han börjar stamma.
Ja, det är riktigt, ja, för fan. Det värsta med Mafia 3 också, att det kom ju också under tiden när alla spel var open world. Alltså verkligen alla, så det blev bara ett i mängden nästan. Så, ja men visst, många långa spel i början. Jag känner att hösten har varit väldigt många spel överlag.
Ja.
Alltså bara mycket. Jag tror att när det var som värst så kom det typ 2-3 spel i veckan jag ville spela.
Ja.
Och det hinner man ju inte med.
Men jag har haft 2 stycken omgångar bara i höst där jag har haft 3 recensionsspel samtidigt.
Nej, och sen känns
det händer inte så ofta.
Nästa år känns ju minst lika laddat, tyvärr.
Ja, men det känns som att det kommer väldigt roliga... Alltså det har varit en väldigt bredd också på spelen jag vill spela under året. Det är liksom allt möjligt från typ liksom vanliga action-blockbusters till liksom mindre, mer smala spel.
Mm.
Vilket är väldigt kul. Så jag köpte typ 7 spel på Steam idag.
Passa på det igen.
I rean. Gud ja. Och så jag började spela lite smått på lunchen, ett spel som heter O. Stavas Ö-O-O. Där man har liksom en liten larv. Det är typ ett plattformsspel. Plattformspusselspel. Där man liksom, ens kropp är som bomber och så tar man sig runt på banan på det sättet. Och det är, vi ska inte prata mycket om det här spelet, men det är väldigt elegant hur de har löst det, hur de ett lär dig att spela och hur de gör med pusslerna. Alltså det är liksom där varje ny liksom del av spelet öppnar liksom upp dina förmågor ännu mer. Och du kan ha använt de här liksom från början, bara att du inte vet om det. Så du kan typ hoppa över stora delar av spelet som du skulle vilja spela om det. Det är ett väldigt häftigt spel. Men hur känner du, Oliver? Över året överlag?
Det var nog länge sedan jag kände att det här var ett riktigt pissigt spelår. Ursäkta. Och jag tror att det svagaste spelåret sen... Jag tänker alltid på 2014 som det svagaste spelåret.
Ja. Det var väldigt klent.
Och det släpptes bra spel där också, såklart. Det, för att det släpps så mycket och en del av det blir bra. Och jag känner att det här året var lite som förra. Så, där jag har spelat massa spel som jag tyckte om väldigt mycket och respekterar på olika sätt. Men där ingenting verkligen hoppar ut som att det här var verkligen the best of the best i år. Så att det har faktiskt varit, precis som förra året, rätt knepigt att bestämma mig för vad jag tycker bäst om hittills. Och när vi kommer till mig så kommer jag bara få liksom, bara på den magkänsla bestämma mig.
Så att, det är inte på ren bollkänsla då?
Jo, såklart. Förlåt mig. På ren bollkänsla.
Du måste ju hålla dig liksom sann till ditt varumärke.
Exakt. Det är bra att du håller mig ärlig.
Ja.
Ja, men jag kanske har spelat 20-25 nya spel i år. Vilket... det är inte kattskit alls. Och de flesta av dem har jag funnit något värde i. Det är väldigt få av dem som jag bara, fy fan. Det här var verkligen inte för mig. Jag tror att det sämsta nya spelet jag spelat i år är Black Ops 7. Mm. Och sen finns det spel som bara...
Ja, det var alltså, synd.
Ja. Och sen är det spel som jag spelade och inte riktigt fick fotfäste i, som South of Midnight, Clair Obscur, som jag faktiskt köpte det igår. Så nu ska jag... Jag ska ge dig en till chans.
Nästa vecka kommer Oliver komma hem med animefrisyr och cosplaykläder och grejer. Det här är liksom startskottet för att Oliver ska börja älska japanska rollspel.
Ja, nej. Det är väldigt osannolikt. Och sen liksom en drös med spel som jag bara... Ja, men jag hade kul med det här när det kom. Och jag skulle säga att de är bra spel, men som jag liksom inte riktigt har tänkt på sen dess. Och det är grejer som Avowed, Monster Hunter Wilds, Doom the Dark Ages, Mario Kart World, Ninja Gaiden Ragebound, och Kronos och New Dawn. Så massa liksom bra grejer, men som inte rockade mig på något sätt. Så att... Ja, nej, det är ytterligare ett år där det är lite knepigt. Förra gången så landade jag på Black Ops 6 lite för the meme, typ att fan vad sjukt att ett Call of Duty ens är i the running. Jag tror att i efterhand så, alltså jag har ju definitivt tänkt mer på typ Silent Hill 2 i efterhand. Mm. Och det har liksom verkligen stannat med mig på ett sätt som inga andra spel från det året gjorde. Men det är också ett spel som jag är liksom väldigt bekant med redan sedan innan. Och det känns lite så liksom... kan jag undvika det så undviker jag gärna att liksom lägga en remake som Game of the Year. Men efterhand tror jag ändå att det är Silent Hill 2, ärligt talat. Men alltså bra år. Inte ett år som jag kommer tänka om på 10 år, om 10 år på samma sätt som man tänker typ 2017, 2001, 2007. 2018 när Switch släpptes.
Nej, 2017 var när Switch släpptes.
Red Dead Redemption 2 släpptes 2018.
Kom väl både God of War och Red Dead Redemption 2 och var väl Assassin's Creed Odyssey där också.
Marvel Spider-Man.
Spider-Man och jag vet att många brukar säga 2007. Många brukar säga att 2007 var ett väldigt bra år. 2008 skulle jag också vilja säga var ett väldigt bra år.
2008 är bra.
Ja, det fanns väl någon form av linje där mellan 1997, 2007 och 2017.
Ja, verkligen. 2004 var kanon. 2011 var också riktigt bra.
2005 var bra också. Ja, alltså 2007 är det som jag bara tänker på direkt. Med alltså Mario Galaxy och Bioshock och Mass Effect och Portal och
Half-Life 3.
Ja, Halo 3, Half-Life, Orange Box överlag.
Måste bara säga fy på mig att inte jag sa Celeste 2018 nu.
Ja, dåligt.
Ja, det är dåligt. Hollow Knight måste hålla dig trogen ditt varumärke.
Ja, precis.
Men nu kommer du på dig själv.
Titel.
Ja, ett spel som inte som bara är ett ord. Det är... Mm,
precis.
Cringe.
Hur känner du det, Amanda? Har du liksom...
Oh.
Du har ju hittat knarkspel i år igen.
Jag har hittat knarkspel. Alltså, grejen är att det har varit ett väldigt konstigt år. För att det känns som att det liksom inte riktigt har börjat än och nu är det helt plötsligt slut.
Amanda börjar mentalt fast i 2024.
Kanske inte, men det har kommit så extremt mycket spel och det känns som att jag lite ofrivilligt har klämt och känt på väldigt många spel. Och det är inte det att någon har tvingat mig, men det är liksom bara så att jag har känt att men fast jag måste vara med när det här kommer och när det här kommer. Och jag kan ju lika gärna testa det här och jag tror att det är lite någonting som följde att jag testade Call of Duty Black Ops 6. Alltså typ till exempel att jag då testade Doom, som jag aldrig skulle ha gjort tidigare förmodligen. Bara för att jag tänkte att jag gillade ju det, jag skulle kunna gilla det här. Och sedan så blir det liksom att det är väldigt mycket spel på en och samma gång, på en och samma lista. Och de är liksom inte avklarade. Så det tycker jag har varit lite stressigt, att det känns som att man har påbörjat jättemycket projekt och inte avslutat dem. Och sen så hade jag också liksom perioder där jag spelade väldigt mycket COD eller väldigt mycket Balatro. Typ till exempel när jag hade stora inlämningsuppgifter och sånt, vilket var några stycken. Så det har ju liksom gått lite upp och ner i spelandet på det sättet. Men jag har ju spelat ganska så många spel ändå i år. Det är väl över 30, tror jag. Och då avklarade faktiskt. Men alltså, det har varit ett bra indiespelår. Det har kommit himla mycket indiespel. Både uppföljare, som har varit en hel del. Men också liksom nya kanonlir. Nu är inte min topp 10-lista satt i stenen. För att jag känner att vissa spel vill jag spela lite mer av. Så att jag kan placera in dem liksom rättvist. Men så som det är just nu så är 8 av 10 spel indiespel.
Mm. Och jag räknade bara nu lite kort också hur många spel har jag spelat i år som varit nya. Jag spelar
7000.
Nej, jag spelar 52 nya spel i år.
Jesus.
Inte klarat alla dock, men jag har spelat i alla fall 52 nya spel. Och då är det liksom inte bara startat dem och sen testat lite, utan nu har jag spelat några timmar i alla fall. Men det är ju en hel drös med spel som jag, som till exempel, jag satt lite också i min topp 10-lista idag och var så att jag kan inte sätta Hades 2 på den listan för jag har inte spelat det tillräckligt mycket. Liksom, och jag vet att jag tycker om det, men jag känner liksom att jag vill inte putta bort något annat för ett spel som jag kanske bara spelat i 5 timmar som egentligen är mycket, mycket längre.
Mm.
Så det finns en hel del liksom att fortfarande hoppa in på. Och sen finns det ju en rad olika spel som jag inte ens har spelat, som jag vill också egentligen spela, som jag inte kommer hinna med.
Ja, jag funderar på att köpa Sektori eller Luminous Arise till mig själv i julklapp faktiskt. Och sen så känner jag att det finns många så här spel som är lite mindre, som inte riktigt har kanske fått den uppmärksamheten som de hade fått ett annat år. De kanske inte fått jättemycket mer, men jag tror att de hade fått lite mer synlighet. Alltså typ Is This Sea Taken, supermysigt indiespel liksom för pusselälskare. Och vi har, vad heter det, Constance till exempel, som jag pratade om för några veckor sedan, som är ett sånt spel som skulle kunna ha slått mycket hårdare, men det har varit så mycket spel så jag tror att vissa bara har försvunnit i mängden på ett sätt. Och det är väldigt synd. Som sagt, det är väldigt lätt, precis som jag nämnde i den recensionen där, att släppa ett spel 2025. För det kostar inte så supermycket att publicera ett spel på Steam. Och du kan till exempel publicera ett spel på itch.io utan kostnad.
Mm.
Men det är också ett hav av spel du konkurrerar med när det gäller utrymme och synlighet och sådär.
Men sen det är bara typ att öppna e-shoppen så liksom vi mycket skräp.
Mm. Det också.
Så är det egentligen för alla butiker, det är samma sak med Xbox-butiken. Jag förmodar att det är samma sak på PlayStation. Jag är inte inre lika ofta, men det är liksom
jo, det är man på nya spel. På man här,
alltså typ alltså 70% av alla nya spel som kommer på en vecka är liksom bara skit. Mm. Det är så här, här är typ 50 spänn, något som är typ Horse Adventures liksom. Och så ser det, alltså det är någon AI-genererad bild och sen så är det, spelet helt, ser helt annorlunda ut. Så det kämpar man ju också mot för att få synlighet. Ett spel som är lite synd att vi inte spelar, tänkte på när jag pratade knarkspel, men man, det här är ju, ingen här har spelat Schedule One, va?
Nej.
Och vad är det för någonting?
Aldrig talas om.
Det är ju, ja, det släpptes ju, det finns på Steam, och jag tror det är, om jag inte minns fel, kanske det är svenskutvecklat, men jag tror det är typ en person, det ser, alltså spelet ser verkligen för jävligt ut, men du liksom, du hanterar en droghandel. Och du liksom gör och säljer droger, och det finns multiplayer, och du kan liksom gå och sälja till andra och så trissar man priset. Alltså alla som har spelat, alltså det låter jätteroligt. Jag tänker typ, det är liksom ett typ, alltså man kunde ju sälja droger i GTA Chinatown Wars. Jag tänker att det är typ lite åt det hållet. Det hade jag jättegärna velat spela, men jag tror fortfarande det är early access.
Du menar knarkspel väldigt bokstavligt då?
Ja, absolut. Det är ett knarkspel i dess rätta liksom grejer. Och sen så är det typ andra sådana här multiplayer-spel som har också kul att testa, som typ Peak eller Are We There Yet liksom, men det är svårt också att hitta tiden när man är typ fyra stycken och kan spela tillsammans.
Mm. Alltså, sen har ju du och Robin spelat jättemycket Satisfactory till exempel, som ju släpptes i fjol ur Early Access, va? Men som kom till konsol i år.
Ja, precis. Och där, och i vanlig så här, Robin och Jimmy och Anders, så är vi fullt uppe i liksom så här optimering och bara så här, okej, men nu har vi kört liksom, bara så här, vi bygger det här och det blir bara större och större, och sen så bara, okej, hur löser vi det här? Så att från senaste kvällen när vi har kört Satisfactory, så är vi helt liksom fast i, alltså vi behöver lösa att vi producerar inte tillräckligt mycket el.
Ni har suttit lika mycket i Excel som ni har suttit i spelet.
Men det känns lite som det, och sen så nu har jag kommit till den punkten där jag liksom sitter och typ pluggar YouTube-videos och ser liksom vad är möjligt och hur ska man tänka kring så här. De bara, och så sitter någon ingenjör där som har som hobby att sitta och liksom göra de här jävla grejerna i Satisfactory, bara, ja, men så här ska man tänka och bygga de här olika rullbanden, så att man liksom, och sen så måste ni räkna ut hur mycket får ni härifrån, och sen så hur mycket kan man till produktion, och så finns det någon jävla hemsida på nätet också, man kan tänka så här, okej, jag vill producera så här mycket av det här i minuten, och då räknar den ut hur mycket liksom, vad du behöver bygga för att uppnå till det. Ja, det är helt fantastiskt spel.
Jag frågade Oliver om han ville spela Satisfactory med mig, och han bara, nej, såg Jimmy och Robin plocka gräs i en timme.
Ja, jo.
Ja, men det var ju för att vi inte hade, ja, men det var för att vi inte hade löst, alltså då hade vi inte fått kolkraften. Men Adam, du kan ju spela med Robin.
Ja, jag har det crossplay, eller måste jag köpa det på Xbox?
Jag tror det har crossplay, det är i alla fall kopplat till typ Epic account eller någonting sånt.
Mm, ja, för vi får kolla på det.
Ja, vi får kolla på, men för vi har ju en pågående server, så att då kan vi bara, då kan vi bara hoppa in där och köra liksom.
Stackars Adam kommer in som nyanställd, det är ett kaos.
Ja, det är, alltså man ser, du vet. Och det här är ju värsta i Satisfactory också, för att jag kunde ha varit så här typ att jag behöver göra en nödlösning, för att det är så att okej, jag behöver den här resursen, och vi har liksom skapat de här olika fabriken här, och jag bara, om jag drar ett band härifrån till dit och sen så sätter jag ihop de här grejerna, så kan jag producera det jag vill ha tills vi kan liksom komma till nästa nivå. Och sen så kanske jag har gått några dagar innan man har spelat det, och så öppnar man upp och så bara, jag har inget minne egentligen vad jag höll på med längre, så nu ser det bara för jävligt ut. Men nu har vi kommit mer in i liksom att faktiskt producera fabriker som ser någorlunda vettiga ut.
Jag får säga det, Jimmy, att du hade rätt om Schedule One. Det ser verkligen för jävligt ut.
Det ser ut som någon har liksom suttit i Roblox.
Ja, men det ser ut som att det är gjort av liksom helt och hållet så här, köp färdiga assets i Unity. Bara ihopslängt. Men det har overwhelmingly positive reviews på Steam.
Det tycker jag att vi ska försöka, alltså, spela typ nästa år eller någonting sånt. Dra ihop ett litet Schedule One. Jag tror att man kan spela och kanske köra det i samma server och sånt, någonting sånt. Det ska i alla fall ha någon form av multiplayer. Jag bara hoppas att man kan spela
det. Alltså, det är inte närhet samma egentligen det spelet. Men får mig att tänka på den här Killer Beans Forever, vad nu den här filmen heter. Små fula CG-figurer. Jag får samma vibes. Men jag har sett det spelet på Steam innan, men att jag aldrig kopplat eller sett gameplay. Jag har bara sett den här jävla figuren i loggorna, bara, det ser cheap ut, scrolla vidare.
Ja, det ser jävligt cheap ut, men alla som har pratat om det, det är bara så här, bara, det där låter så jävla roligt. Så att, ja. Men det är kul. Ja, men spännande spelår helt enkelt. Jag tänker att det är väl lika bra att hoppa in på en gång, eller på en gång 20 minuter in så här. Att vi kör vår första gäst. Så ska vi ha, vi bara ta upp Amandas finalist och oss här. Douglas, och höra vad hans årets spel är för någonting. Och då sitter jag här med Douglas som ska berätta om vilket spel han tycker har varit bäst i år. Hej Douglas!
Hej, kul att vara tillbaka som vanligt.
Kul att ha dig tillbaka. Och då är ju frågan, Vilket spel tycker du har varit bäst i år?
Bäst i år. Det kräver en lätt motivering. Och jag ska försöka förklara varför. Som vi alla har hört i Spelsnack-podden generellt, framförallt från din egen utsag, och så har ju 2025 varit ett år där det har kommit väldigt mycket spel, som vanligt. Men det har också varit en ganska hög lägstanivå på alla spel. Jag tycker inte det har funnits något spel egentligen som har varit så här, wow, det här är 10 av 10, liksom Last of Us Part 2, God of War, Red Dead Redemption 2. Utan det har ändå varit så här relativt low key, men bra nivå, vilket har gjort att man har velat spela typ allt, men också inte hunnit avsluta i princip någonting.
Nej, stort problem.
Verkligen så. Få spel som man har klarat av är ju typ så här Donkey Kong Bonanza, för att det spelade man liksom med sig på semestern. Och mindre bite-sized liksom upplevelser som Black Ops 7 tyvärr och Battlefield 6-kampanjen som var lite bättre. Inget av dem är mitt goti för året. Även om Bonanza ändå var relativt nära. Det skulle ändå hålla som min högsta bubblare att vara där. Det finns andra spel som Blueprints, du har Ball Pit, Citizen Sleeper 2. Det är sådana spel som jag inte hann spela tillräckligt mycket av. Kände jag själv i alla fall. För att verkligen fatta grejen. Även om jag ser grejen. Men det vågar jag inte sätta där. Det jag däremot har satt på min första plats, som jag ser, jag har sett spelet, men jag har inte spelat klart spelet, men jag ser ändå vad det vill göra. Och för mig så är GOTY 2025 Clair Obscur Expedition 33.
Ah, kul!
Yes. Och den stora anledningen till det egentligen då, för att bara ta vid, är att jag har inte avslutat något spel i år som jag har velat göra. Men om ett spel får mig att sitta och gråta i soffan efter 2-3 timmar bara av att ha klarat av prologen och därefter akt 1, alltså vad mer behöver man egentligen säga? Det är ett så fulländat paket på något sätt av bara ett passionerat team som ville göra något annat än att fastna i Ubisofts liksom kugghjul. Det är en upplevelse som inte liknar någonting annat som jag egentligen tagit mig an. Eller, det finns ju likhet såklart, men att ja, det är ett passionsprojekt och man känner det ända ut liksom hela vägen in i ens eget medvetande när man spelar det.
Ja, men det på något sätt att pricka in på så många punkter. Och jag tror det väcker lite samma känsla som man hade, alltså under typ 90-tals JRPG egentligen. Alltså typ man spelar till Final Fantasy 6 eller Chrono Trigger eller någon av de spelarna, man känner liksom så här, wow, det här är något extra, trots att det på den tiden då egentligen, alltså om man jämför med dagens spel så är de ju mer liksom primitiva, kan man säga. Och det är egentligen det Clair Obscur gör, att de gör väldigt mycket med väldigt lite på samma gång, för att det är liksom, du har inte den här öppna världen, du kan inte riktigt gå vart du vill. När du väl hamnar inne på då, ska säga, banorna, så är de ganska linjära, det finns inte många liksom vägar att gå. Men samtidigt så gör inte det någonting. Och jag har ju sett många nu efter liksom att de tog sådana stora vinster på Game Awards, att folk sa, ah, men det finns sådana här spel som är mycket bättre. Liksom, varför är det här spelet som har slagit igenom så mycket? Och jag tror mycket på grund av att det är heller inget spel som tar typ 150 timmar att klara ut. För att det är liksom så att det här är det de vill berätta och då är det de fokuserar på, och så har inte du allt det här onödiga runt omkring. Vilket känns väldigt skönt.
Verkligen. Verkligen. Det är 30 timmar kompakt upplevelse utan egentligen någon form av bloat. Du har sidouppdrag om du vill, men du behöver egentligen inte ta dig an dem. Du kommer klara rätt bra ändå.
Nej. Och sen så har du inte det här med att de berättar sin berättelse på ett sätt där de inte upprepar samma sak om och om och om igen. Vilket också hjälper. Liksom att man liksom så här, man känner inte bara, ah, jo, men det här är intressant, men jag har också hört det här 500 gånger tidigare.
Mycket twists and turns. Du behöver inte spela igenom en prolog på 30 timmar för att fatta grejen. Liksom. Du fattar grejen direkt. Du fattar grejen i prologen. Du fattar, det här är vad spelet kommer vara. Det kommer göra jäkligt ont att spela det här. Du kommer uppleva toppar och dalar och liksom akt 1 har jag hört bara i början och det är ungefär där jag är. Och det kommer bara bli mer och bättre därefter och du får liksom allting förklaras, allting tas upp, allting liksom är där skrivet för dig fast på ett snyggt liksom steriliserat härligt sätt i en värld som är liksom någonting annat. Det känns lite som att vi upplever nu ett klassiskt verk, att vi lever i det och att det här kommer vara ett spel som många kommer peka på eventuellt, lite som Jeff Keighley var inne på Game Awards, att det här har varit ett år för AA och vi börjar se att det svänger lite i branschen. Jag tror att det här kan vara en sån här startpunkt där man säger, kommer ni ihåg Clair Obscur Expedition 33? Det var början. Nu har vi fått alla de här upplevelserna efter det. Men det var någonstans här man satte tonen. Det här är vad spel kommer vara framöver. Det här är vad spelare vill ha. Förhoppningsvis.
Ja,
och det är det som gör så starkt. Och, liksom.
Och inte de här evighetsprojekten. Och vi kanske inte ska liksom vara i en industri där det tar 10 år mellan uppföljare. För att de är så himla massiva liksom.
Nej. Och det är bara att kolla på alla som varit topprankade i år av liksom årets spel. Du har Hades, alltså utifrån Metacritic, OpenCritic betygsskalan. Att du har Hades 2, du har Silksong, du har Blueprints bland många andra titlar. Och att det liksom handlar om de här dubbelupplevelserna egentligen. Från passionerade team som vill göra sin grej. De vill inte hålla på med battle passes eller liksom lootboxes och mikrotransaktioner och gå åt den vägen. Jag tror att spelare är beredda att så här, i alla fall vi som är, har vuxit upp med spel och fortfarande spelar, vi vill ha lite mer av hur det var för. Vi orkar inte sitta i 100 timmar och nöta samma sak, utan nu vill vi ha upplevelsen. Nu vill vi maxa vårt media på något sätt, för våran tid börjar vara begränsad. Vi börjar ha familjer. Det börjar vara andra krav på oss. Vi vill kunna spela ett tungt, djupt alltså JRPG, RPG med konkret, bra, välskriven story, känslosam musik. Och det får gärna ta 30 timmar. Det är liksom helt okej för oss nu.
Ja, men verkligen. Och det är ju lite så här problemet att så här, när alla börjar hoppa på tåget att vi ska spela spel. Så, alltså om du har det spelet som är ditt spel. Och så märker man liksom att okej, men folk köper inte mer spel för att de har sitt spel.
Mm.
Och då liksom, alla kan inte vara det spelet som du ska spela för evigt.
Nej. Och jag tror också att branschen kanske kommer delas upp i två lite grann. Att du har den nya generationen spelare som är vana vid att ha sitt konstanta flöde av belöning. Alltså jag tänker på de som håller på mycket med TikTok och den biten. Och sen finns det också vi. Som sagt, vi som är vana vid något annat. Att det är en målgrupp som man ändå missar rätt mycket utav. Och det är nu man kanske börjar fånga upp oss igen. Att faktiskt hitta kärleken till spel. Och att vi kan spela i 10, 20, 30, 40, 100 år till. Av upplevelser som faktiskt tilltalar oss på ett annat eller samma sätt som förut. Och det är det jag också menar med att jag ser Expedition 33 vad de faktiskt vill göra. Det finns många spel i år som jag har haft trevligt med, men det här har verkligen varit något annat. Och jag tycker det förtjänar all uppskattning och alla priser det har fått. Jag tycker det är berättigat och jag är beredd att ställa mig i samma hyllningskör.
Ja, men verkligen. Också ett av mina liksom starkaste upplevelser i år. Och mycket liksom på grund av att liksom, alltså de fyra verkligen av på alla cylindrar. Jag tror att musiken är en sån del som är verkligen så här. Mm. Alltså, alla har ju liksom hört liksom huvudtemat och liksom på Game Awards fick man höra det x antal gånger. Men också så här hur brett soundtracket är när man liksom, för att det är så olika typer av stilar, olika typer av genrer som följer med genom hela spelet. Så att man blir liksom alltid överraskad av det också, vilket jag tycker är väldigt roligt.
Mm. Ja, och det
också
är
också att det är den här, han som har gjort musiken, hans första liksom stora musikjobb, vilket är också helt sjukt.
Och så lead writer var något helt annat och liksom bara kom in och ville göra någonting nytt och studion ville göra någonting nytt och sen det har bara varit som en perfekt storm. Det bara blev alla bitar föll på plats och jag är säker på att det finns jättemånga upplevelser som är minst lika bra. Men det här är presenterat på ett så pass skickligt sätt och bara bröt bruset. Och det kom in som en frisk fläkt. Och nu hoppas jag att resten av liksom, spelindustrin hakar på det här. Det tar ju tyvärr några år ändå att utveckla. Det här tar ju inte alls 10 år att utveckla. Men det tar ändå några år att utveckla. Så att vi kommer att få skörda våran frukt om några år. Sådär. Så är det ju. För att det tar tid för branschen att svänga. Men som sagt, ett startskott hoppas jag på. Och en modern klassiker. Så är det bara. Det går inte att säga någonting annat.
Nej, men verkligen. Jag håller helt med. Men tack Douglas för att du ville berätta om ditt årets spel.
Tack.
Och så kör vi tillbaks till podden. Och då är vi tillbaka. Tack till Douglas för att han ville berätta om sitt årets spel. Och då är det faktiskt din tur, Adam.
Mm.
Ja. Så vilket spel tycker du har varit bäst i år?
Oh, hade jag spelat ut hade jag antagligen tagit Clair Obscur. För jag är inte originell för 5 öre. Men det var ett spel som jag hann spela på slutet. Som lyckades linka in. Som jag såg väldigt mycket fram emot. Och lyckades ta mig med storm. Med fantastisk presentation. Jätteintressanta, häftiga utmanande kontroller. Och riktigt bra musik. Och det är Skate Story.
Oj, jag tyckte att det var så bra alltså.
Det är riktigt, riktigt bra. Jag rekommenderar det helhjärtat faktiskt.
Jag har köpt det. Jag har bara inte hunnit spela den.
Jag tror att det finns på PlayStation också.
Jag
om
tror
man
det
har
på,
extra.
Ja, jag tror det är på extra. Jag köpte det på PC så jag kunde spela på Steam-decken. Och det är fenomenalt, måste jag säga. Det är utvecklad av Sam Eng. Och man följer ju en demon i helvetet som inte kan sova. Inga demoner kan sova i helvetet för att de blir belysta av månen och det är typ lidande för dem. Ingen får känna sig tillfredsställd i helvetet. Alltså, den demonen han sätter ut på att jag käkar månen. Okej, logiskt. Så han gör en pakt med djävulen där han blir gjord av glas och han får en skateboard när han ska skata för att äta alla månar i helvetet. Så det är en väldigt surrealistisk premiss med den här faustiska dealen när han skatar runt de olika nivåerna för att jaga de här månarna. Och jag tycker inte avslöja för mycket för det är fortfarande ganska nytt, men alltså jag rekommenderar om ni är nyfikna på det och framförallt vill ha ett skateboardspel med en story, så kika på det. Det är ett bra spel, jag rekommenderar.
Varför skateboard?
Varför det är skateboardspel?
Ja, precis, varför en skateboard?
För att Sam Eng älskar skateboarding och han vill göra ett spel om skateboarding.
Fast de inte har någonting med skatekultur och sånt där, utan det är...
Alltså, spelet för honom är hur han ser på skateboarding. Istället för att vara en power fantasy så är det i princip en fråga om att pusha sig själv och i princip fråga vad det är värt det och försöka om och om igen.
Det är någon som har många skrapsår med andra ord.
Nej, men det jag
och bara,
var
det värt det?
men så, är det mer Tony Hawk eller skate?
Jag skulle säga...
Det är helt egen grej.
Jag tror det är någonstans mitt emellan. Man har liksom en hoppknapp när man är all in. Och sen använder man avtryck och bumpers för att ge variationer som att göra kickflips och noseflips och sånt. Sen använder man spaken och man vill göra manual direkt och sånt. Så det är arkadigt men fortfarande mycket mer animationsdrivet. Så jag skulle säga någonstans mitt emellan. I princip. Så ja, men det är jättehäftigt.
Det låter jättehäftigt. Det är inte så långt heller va?
Nej, det var inte jättelångt för mig.
Nej. Bra, då borde jag kunna dra igenom det innan året är slut. I alla fall, kanske.
Så det är en väldigt emotionell story där man har både liksom bara, aha, det här var ju intressant. Och sen också humor inbakat i det. Så det är bra.
Är det en story man kan följa liksom? Eller är det bara så här abstrakt skit som inte...
Det finns stunder som jag tror du skulle säga, jag fattar inte vad det är som händer. Det finns stunder där det är liksom saker liksom
som du mer... Oliver hade bara inte fattat.
Det är så kul. Det finns en In Flames-låt som heter The Attic som jag bara frågade spontant Oliver någonting om för massa år sedan. Oliver, vad tror du den här låten The Attic handlar om? Han bara, ja väl, någon på vinden.
Man går ju upp på vinden där och hittar sin låda full med gamla t-shirts och grejer som jag antar har förblivit osålda. Alltså jag vet inte vad fan. Alltså In Flames texter är verkligen bedrövliga så att jag har aldrig liksom brytt mig om.
I alla fall.
Guided by the pinball map, vad fan betyder det?
Nej, men jag tycker du borde nästan ge den en chans någon gång, Oliver. Varför är nyfiken på hur du skulle se på det?
Det är sånt spel jag ska spela, tveklöst, någon gång. Det är bara en timingfråga.
Och det är typ strax över 200 spänn bara också, så det är ju inte en dyr investering att kika på det heller.
Nej.
Ja, men kul. Oväntat valbraden.
När du sa så här, ett spel som kom senare på året som slukade, tänkte jag att han kommer säga Ark Raiders.
Alltså, innan Skate Story lutade faktiskt mot Ark Raiders.
Ja.
Det var riktigt bra.
Han kanske kör en riktig skälla på Metroid Prime 4.
Ja, det är rätt knäckande att vi sitter i The Year of Our Lord när Metroid Prime 4 äntligen släpptes. Och ingen av det har liksom ens i bakhuvudet över liksom topp 10 Game of the Year.
Nej, men det missed the mark.
Ja. Mm.
Det kändes lite som att man inte riktigt förstod vad som gjorde ettan bra.
Hade jag bara spelat 9 spel i år hade det kommit på typ 10:e plats.
Nej, då hade du bara haft 9 spel i din topp 10-lista. Precis under Black Ops 7 liksom. Nej, så jag har inte spelat Black Ops 7 så jag vet inte hur illa det är, men
du hade inte gillat Black Ops 7 mer än Metro.
Nej, det tror inte heller, för det tror inte jag heller, eftersom jag inte gillar Black Ops 6 som folk ljuger och säger det är jättebra kampanj.
Du, lägg ägg.
Men gud, Metro 54 alltså, det är...
Jag kan nog säga i relation till 7:an så här, säkert kampanjen i 6:an kanon. Jag har inte spelat kampanjen i 6:an, jag har sett dig spela den lite. Vi har spelat 7:an en hel del. Den är inte
topp 10
så jättebra.
Nej, inte alls bra. Ja, men tack Adam. Då har det blivit dags för Jesse att prata om sitt årets spel.
Och då sitter jag här med Jesse Rydland, dags att prata lite grann om årets spel. Välkommen.
Ja, men tjena, tjena. Tackar, tackar. Kul att vara här.
Hur är det med dig?
Det är bra. Det är ju vintersjukan som skäller och tar hand om mig. Inte tar hand om mig, tar ner mig skulle jag säga.
Men ta koll på dig.
Ta koll på mig, exakt. Men utöver det är det jättebra. Börjar lida mot julafton snart. Och det är ju förträffligt, som man säger.
Ja, men precis. Det här avsnittet just släpps ju på julafton. Så förhoppningsvis så är vi alla då i lite mer julstämningen nu. Det har ju varit grått hur länge som helst. Jag tänker lite på den här Lars Winnerbäck-låten när han typ sjunger "Jag har inte sett någon sol sedan 85". Det känns väl lite så.
Ja, vi hade sol igår, men jag tyckte det var så synd för vi hade så här krispigt, nollgradigt vintersnö för typ så här 3 veckor sedan. Och sen dess har det bara varit grått. Snön försvann, sen har himlen inte tyckt om oss längre.
Ja, men verkligen. Men vi ska ju inte prata väder, det är så lätt att komma in på det. ja, men verkligen. Vi ska ju prata om spel och då tänker jag att jag vill fråga dig hur ditt spelår liksom har varit. Du studerar ju på högskolan i Skövde, samma program som jag.
Yes.
Vad du spelat liksom under året? Ser du något mönster i vad du har spelat?
Jag tror mitt generella mönster är fantasy-RPGs, tror jag är väl min forte. Men sen så började jag sent förra året med att jag ville kulturera mig själv lite mer inom spelvärlden. Så jag har börjat spela lite spel som kanske lite kända sedan förr i tiden. Förr i tiden, ja, 13 år sedan. Så det började året med till exempel Halo Master Chief Collection. För det är någonting jag alltid har sett folk prata om och börjat spela. Så det kör jag igenom. Sen har jag egentligen bara spelat så mycket spel som möjligt. Spec Ops The Line, Marvel Spider-Man 2, Little Nightmares, Children of Morta, Thousand Times Resist. Jag hade till och med en Assassin's Creed-vända där. Jag körde 1, 2, Brotherhood Revelations och 3. Tills jag blev utbränd.
Ja, men det förstår jag. De är ju väldigt lika till sin formula alltså.
Ja, verkligen. Och jag tyckte 3 var så fruktansvärt dåligt. Det kan man ju prata om i sin längd på annat. Men jag tyckte 3 var så tråkigt. Så jag brändes upp lite där.
Åh, gud. Ja, nej, men har du liksom haft tid att spela ett gäng nya spel också? Eller har det liksom varit mest det gamla?
Det har varit mest de gamla, faktiskt. Sen har jag 2 nya spel som jag har satt tänderna i och verkligen älskat. Men utöver det så har jag egentligen bara varit gammal. Och sen har jag spelat otroligt mycket Marvel Rivals igen med kompisarna.
Jag fastnade aldrig riktigt för det. Men det tror jag var för att jag spelade så himla mycket Call of Duty förra året. Aha, och sen när Marvel Rivals kom så var det liksom lite för segt för mig.
Ah, intressant. Ja, jag förstår det. Jag spelade mycket Overwatch innan Marvel Rivals. Och då, det är lite långsammare. Vilket jag personligen tycker är jätteskönt. Men ja, jag förstår vad du menar. Och tredje person är lite konstigt. Om man inte är van vid det.
Alltså, jag är ju bättre på tredje personspel egentligen.
Ja, egentligen.
Det är ju precis på sistone som jag börjar spela mer i första person och faktiskt känner att jag kan behärska till exempel skjutande mycket bättre. Så ett spel som till exempel The Outer Worlds som fick en uppföljare nu i år, det är sånt som jag vill gå tillbaka till, för jag var så dålig på att skjuta för.
Ah, så att
jag var tvungen att avbryta det spelet. Jag bara tappade det totalt.
Jag har haft en helt omvänd utveckling på mig. För jag har kört, jag körde mycket Call of Duty förut och first person shooters. Det var jätteduktig, tyckte jag. Kanske inte var det egentligen. Men,
jag tror dig.
Tack, men numera jag kan inte skjuta i first person. Det går, det är så svårt. Eller så här. First person är jättebra att skjuta. Men jag kan inte skjuta med kontroll. Jag tror det är som är ett problem.
Ja, men du spelar mest på PC, eller hur?
Ja, jag gör det. Men jag har många så här Call of Duty på PlayStation 1 och det går helt omöjligt. Det går inte. Nej, jag är så dålig.
Åh, typiskt.
Yeah.
Ja, nej, men jag kan ju gissa lite vilka spel som du har spelat, alltså de här 2 nya. Vi har faktiskt inte pratat om det på förhand, men jag vet 2 spel som du gillar väldigt mycket som du har spelat från i år.
Ooh.
Bara baserat på att vi har setts ofta och pratat mycket. Liksom. Men vilket för dig är årets bästa spel, Jesse?
Åh, den är så svår. Det står mellan 2 stycken. Men jag skulle säga Split Fiction är mitt absolut favoritspel från i år.
Oj, det var inte något av dem som jag trodde att det skulle vara.
Vad trodde du skulle vara?
Jag trodde att det skulle vara Dispatch eller Clair Obscur.
Du, ja, men du vet du vad? Dispatch hade jag helt glömt bort att nämna. Du vet, okej, 3 nya spel. Clair Obscur, det var mellan Split Fiction och Clair Obscur Expedition 33. Jag tror att Clair Obscur Expedition 33 var så otroligt bra. Det var så otroligt bra på så många nivåer. Men i slutändan så satt jag ändå där själv och spelade. Och minnena jag har från Split Fiction med min bästa kompis när vi satt och spelade online, det tar ändå första platsen för mig. Det var ett så otroligt roligt spel att liksom uppleva med någon annan. Det var otroligt. Men Dispatch också var väldigt kul. Men jag skulle säga att Clair Obscur och Split Fiction är lite bättre.
Men gud vad kul. Det känns ändå lite otippat. Alltså, som sagt, jag tycker att Clair Obscur Expedition 33 verkligen förtjänar all liksom beröm och sådant som det kan få, för att det är ju liksom en otrolig prestation som de har genomfört, och jag tycker att det har fått så oförtjänt mycket skit i efterhand efter att det vann så himla många kategorier på The Game Awards.
Absolut, alltså Clair Obscur Expedition 33, det hade mig ett stryptag, alltså i de 55 timmar som jag spelade spelet. Det var, från start till finish var jag helt uppslukad. Och alltså, hade Split Fiction varit ett single player spel och inte haft den personliga multiplayer liksom tanken kring det, så hade Clair Obscur vunnit för mig. bästa spel. Men det, alltså, det är verkligen neck and neck. Men det är bara för att Split Fiction, att de har åstadkommit en så otroligt bra formel för local eller så här online multiplayer är så otroligt bra. Det är så kul. Det är så roligt.
Ja, men verkligen. Alltså, Hazelight Light är ju jättebra på just det där. Och det är kul att de verkligen har riktat in sig på att göra fler spelarupplevelser och att det liksom är deras dedikerade formula, för att det är inte så många studior som gör på det sättet. Men vad är det mer du liksom känner med spelet som verkligen fångade dig, förutom liksom det här att du spelar tillsammans med någon och att det var liksom en toppen tid?
Det är lite intressant, för jag är väldigt mycket av en person som kan tycka om ett verk, titta på filmer, spela ett spel som är så här, wow, det här var riktigt kul, vad bra det här var. Och så tittar jag på i efterhand på recensionerna och tänker, åh, folk tyckte inte om det här. Är jag dålig? Är det jag som är konstig som tyckte om det här?
Nej.
Men jag vet att Split Fiction har fått mycket kontroversiellt prat kring sig, kring sin writing. Men jag tyckte writingen var jättebra. Jag kommer ihåg att jag sa det.
Det har jag missat.
Ja, tydligen. Och det kanske var jag som har läst fel recensioner. Men jag kommer ihåg när spelet kom ut med sin första trailer, så tänkte jag att det här, alltså, det finns nog inte ett bättre berättelse för local, alltså co-op-spel, än två stycken writers med två olika typer av genrer som slås ihop och så springer du igenom de här två olika världarna som olika karaktärer. Jag tycker att premissen är så otroligt, otroligt härlig. Men man samarbetar till själv, tyckte jag också var, i sitt tyckte jag också var väldigt, väldigt roligt. Man samarbetade konstant hela tiden. Och det var aldrig någonstans där jag började göra någonting själv. Utan alltid att man kunde titta på andra skärmen och hjälpas åt. Och skratta åt varandra hur man konstant failar. Det var så otroligt kul. Jag vill spela spelet igen. Nu blir jag taggad upp mig själv.
Gud vad kul. Nej, men alltså, det är ju det som är grejen när man spelar tillsammans på det sättet. Att man vill ju känna att man faktiskt samarbetar och att det också fyller ett syfte. Jag och Jimmy till exempel har spelat lite Little Nightmares 3. Inte helt just klara med det. Men där var det liksom mer eller mindre att där hade man ju kunnat spela det själv. Och det kändes som att vi behövde inte varandra. Och då blev det inte riktigt samma, alltså, underhållningskänsla på ett sätt. Det blev lite stelt.
Det låter lite som det här när man är liten och man vill spela spel med brorsan och de sätter en lös kontroll till dig och du bara tror att du är med. Du behövs typ kanske inte riktigt vara med. Det är viktigt.
Ja, men det är lite som att spela pluppen i Super Mario Galaxy liksom.
Exakt.
Det liksom fyller typ ingen funktion.
Exakt, man är där, men det fyller absolut ingen funktion.
Nej, men precis. Ja. Men gud vad kul. Nej, men som sagt, vi kommer nog ha ett ganska så spritt fält av olika spel som folk tycker har varit bäst i år. Nu har vi inte haft extremt mycket gäster, men det ska bli spännande att se, för jag har inte hört om vad de andra tycker liksom har varit bäst överhuvudtaget, så det ska bli liksom kul att sätta sig in i det. Men som sagt, det här året börjar ju lida mot sitt slut. Vad ser du fram emot nästa år? Har du något spel eller någonting du tänker att du ska klara av, eller någon liksom plan på fortsatt med det här bildningsprojektet, eller vad man ska säga?
Exakt. Jättebra fråga. Jag tror inte det finns något spel som jag riktigt har på tanken som är såhär, det här nästa år kommer ut och du vill spela. Men jag har köpt ett par spel som jag är väldigt taggad på att spela. Till exempel Atomic Heart, Darkest Dungeon, The Plucky Squire. Sen emot all min vilja så köpte jag Still Wakes the Deep, vilket är ett skräckspel.
Emot din vilja för att du är rädd?
Ja, för att jag och skräckspel går inte ihop. Men jag måste testa alla genrer. Om jag ska bli spelutvecklare, om jag ska kunna spela alla genrer, måste jag kunna testa på allt. Det är mest bara att se fram emot olika tusentals spel jag har köpt under alla mina år som jag någon gång ska testa på. Du då? Har du några spel som du känner det här nästa år? Det här har varit kul.
Oj, nu blev jag ju lite osäker på det bara för att vi började prata om det rakt ut, kände jag. Men alltså, det släpps ju så himla många spel hela tiden. Man blir ju nästan knasig i bollen. Men jag är väldigt sugen på Saros till exempel. Det nya spelet från Housemarque efter Returnal.
Ja, just det. För det, jag har inte spelat det, men jag har hört talas om det. Och återigen, det här är min allmän bildning som måste, spelbildning som måste bli bättre.
Men Returnal är ett svårt spel. Så
ja, Returnal. Ja, men just det. Jag tror till och med jag har Returnal på min, min köplista, faktiskt.
Ja, men alltså, av det jag har spelat, vi började spela det lite otaktiskt, typ precis när det började komma som mest spel i år. Jag och Jimmy, för man kan spela det numera i kooperativt läge.
Ah,
och
okay.
Alltså, man åker ju på pisk.
Ja, det
gör
så.
Man. Men som sagt, det är väldigt spännande från en studio som jag tycker mycket om.
Ja, yeah. Jag tänker om det är någonting som jag kan så här, ge till den här fina podcasten, så här, någonting som jag ser fram emot, det kanske inte riktigt är nästa år, men jag ser fram emot alla de här Star Wars-projekten som de håller på att göra.
Kul.
Jag älskar typ till exempel Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, den här Star Wars-världen i spel. Så det ser jag fram emot. Det är väldigt många High Republic, Old Republic-spel som har release eller som har släppts trailers på. Så det är jag taggad på.
Ja, men precis. Det kom ju en liten trailer på The Game Awards. Var det Fate of the Old Republic det hette?
Jag tror det var Fate of the Old Republic. Alltid jag vet att jag var taggad för att det var Old Republic. Och jag bara, gud vad kul. Här måste vi spela. När det kom ut 2035.
Ja, men precis. När man inte har tid att spela längre, höll jag på att säga.
Ungefär så, yes.
Nej då. Vi kommer alltid ha tid för att spela, känner jag.
Ja,
jag bestämmer det nu.
Bra, tack. Då, jag kommer fortsätta med den. 2042 kommer jag säga, Amanda sa det. Vi bestämmer det
precis.
Då.
Jag kan ju inte sluta nu.
Nej, jag kan inte sluta nu.
Yes, men vi ska börja avrunda här och så ska jag skicka tillbaka i alla fall mig till studion, eller vad man ska säga.
Och absolut.
Du får ha en god jul och ett gott nytt år, Jesse.
Detsamma, Amanda, och tack för att jag fick vara med.
Hejdå!
Hejdå!
Och då är vi tillbaka. Tack Jesse för dina tankar om Split Fiction. Och då har turen gått till Amanda.
Ja.
Så Amanda, vilket spel tycker du har varit bäst i år?
Ja, det skulle du bra gärna vilja veta, va?
Ja, det är därför vi är här.
Okej.
Okay, ja, vi kan hoppa över det annars. Nu är det dags för Kristoffer, va?
Ja, precis. Tack Amanda för de kloka orden.
Ja, det är kloka ord att säga. Nej, det har jag verkligen inte. Hur som helst så har jag ju haft ganska så mycket indiespel i mina tankar i år. Och ofta så har man väl kanske något så här riktigt pangspel, men kanske någon liksom som är uppe där och nosar eller hotar lite grann. Och jag känner att även att det har funnits väldigt många bra spel under året som gått, för det har det ju verkligen gjort, och man känner att man har verkligen inte hunnit med i svängarna, så har det här spelet ändå sedan det släpptes varit ohotat, tycker jag. Och det är Blueprints.
Mm.
Och det är ju så himla intressant i sitt upplägg, för det tar ju liksom det bästa av flera genrer och sätter ihop det på något sätt. Det gör roguelite väldigt bra till exempel. Men det har ju också pusselelement. Det är också ett mysterium. Och det är också ett slags vandringssimulator. Liksom där man går runt i ett hus och försöker ta sig till det här ökända rum nummer 46. Så då behöver man ju vara strategisk i hur man placerar ut sina brickor, som då är olika sorters rum. Och sen så behöver man ibland lösa de rummen på olika sätt för att kunna få fördelar resten av rundan. Och sedan låser man naturligtvis upp en hel del saker längs med vägens gång. Och jag tycker att skaparna har verkligen lyckats med den här liksom lite beroendeframkallande känslan i just det här spelet. Det är ju lätt att en vandringssimulator kan kännas ganska så seg. Men jag tycker verkligen inte det. För runda efter runda så känner man att man upptäcker nya saker. Det är superintressant, det är jättespännande och det har ett sånt enormt djup. Jag har inte spelat det liksom ner i det djupaste hålet när det gäller det spelet, om man säger så. det finns så himla mycket lager att bara liksom hela tiden utforska och hitta nya hemligheter i. Och jag känner att det är verkligen en riktig bedrift, det här spelet. Och jag är så glad att det har fått så himla mycket uppmärksamhet också. Positiva recensioner, att det har lyfts upp i olika sammanhang. Jag tror att det var The Guardian som hade det som årets spel till exempel i sin lista.
Amanda var I'm in good company.
Eller hur? Nej, men jag såg det för att det råkade bara komma förbi i flödet. The Guardians typ 20 bästa spel under året. Och jag tycker att det är fantastiskt när ett sånt litet spel till synes får så mycket kärlek. Det gör mig verkligen glad. För att det är klart att spel som har bättre förutsättningar att lyckas från början kanske också får i alla fall initialt mer synlighet i media och i diverse forum och poddar och liknande. Men jag valde ju det här i Fantasy Critic till exempel för att jag tänkte att ja, men det kommer nog få ganska så bra betyg. Men jag var nog inte riktigt beredd på att det skulle få riktigt så bra betyg. Det är ju verkligen fantastiskt. Både att det har liksom gått så bra för spelet, men själva spelet i sig självt.
Jag vill bara säga det för the record att ni hörde nog inte detta, ni som är på Discord, men min mic har förmodligen plockat upp någon låt. Lily Allen, Fuck You, togs upp på min telefon för jag råkade klicka på fel grej. Så om det är någon som undrar vad det var, så var det jag.
Mm. Bara för att Oliver tycker så illa om mig.
Mm. Jag måste säga, det är först nu jag uppfattar att blueprints också är typ är blueprints om man bygger ritning på huset. Det är först nu jag kopplar det. Sitter här och är dödstrött efter att jag ätit
Jimmy och Amanda spelar ju blueprints på end of the year, eller vår årliga stream. Jag vet att Adam blev väldigt sugen.
Nej.
Ja, de tittar på det bara det är inte för oss.
Nej.
Det
är ett sånt spel som bara jag bara accepterar att det här är förmodligen ett skitbra spel som inte min hjärna kan ta emot, som inte är mottaglig för
teflon.
Ja, men det baseras ju lite mycket, alltså det är typ lite som Outer Wilds. Det är liksom hur du tar dig framåt är att du liksom samlar på dig information och sen kommer du ihåg när och var du ska använda den.
Precis.
Det är liksom det som är progressionen, alltså din kunskap helt enkelt.
Kommer ihåg
och sen
saker,
i likhet med Lorelei and the Laser Eyes från förra året så kan det vara bra att spela ihop med någon. För att vissa saker kan vara bra att diskutera och memorera ihop.
Mm.
Men att ha ett skrivblock skulle jag säga är också toppen att ha, för det finns jättemycket koder och saker som kan vara nyttiga att komma ihåg när man äntrar andra rum liksom i senare skede. För det är ju inte helt lätt att komma ihåg alla saker och vad man ska ta sig.
Nej, absolut. Och sen är det också det att eftersom det är ett roguelike så behöver du också liksom, du kan manipulera spelet till viss grad också så att du får liksom oftare sådana rum du faktiskt behöver. Men lite av frustrationen i spelet ligger i att, alltså jag kommer ihåg att när jag skulle in i rum 46 första gången, liksom jag bara, jag har allt, jag vet precis hur jag ska ta mig in dit. Och det tog mig liksom, alltså 2 dagar av spelande, inte liksom 48 timmars speltid, men liksom 2 dagar i rad var det enda jag försökte vara komma in i rum 46. För jag hade liksom, jag visste vad jag skulle göra och det bara gick inte.
Nej, men precis. Och när vi satt och spelade på streamen så hade jag ju jätteproblem. Även att jag har spelat det här jättemycket så lyckades jag hamna i sådana lägen där jag hela tiden låste in mig själv. Vilket var ganska klantigt. Men det var ju liksom för att vi började om från början. Det var mycket mindre upplåst och som sagt, man hade liksom inte sitt dokument med koder och grejer i hjärnan, så man fick ju liksom inte så himla mycket fördelar.
Nej, jag klarade mig rätt så bra första dagen. Liksom.
Ja,
jag låste nästan upp alla liksom, rum på griden innan det körde sig för mig. Då.
Ja, jag hade verkligen ingen röta med hur rummen föll sig på något sätt. Men som sagt, det är ett otroligt spel. Och jag känner liksom att om man gillar lite klurighet i spel så är det här perfekt att ta sig an.
Mm. Verkligen. Tack Amanda.
Varsågod.
Då har det blivit dags för Kristoffer att berätta om sitt årets spel, eller också som vi känner till honom som Risiga Krille.
Och då sitter vi här med Kristoffer Lundberg som har gästat åtminstone en gång i år. Vi har inte haft så mycket gäster i år, tror jag. Och blivit
har, fyra, blivit, kanske, men... har ni blivit ogästvänlig? Varför tar ni inte in folk? Vad har hänt?
Ja, det är en bra fråga som vi får ta till bordet och fundera över. Det är lite olika. I vissa år så har vi haft massa gäster och vissa blir det mindre. Men ja, kul att ha med dig igen. Hur känner du att spelåret har varit generellt?
Alltså det är ju lite lustigt för jag tycker att... Eller... Spelåret har ju, det har ju släppts ganska många stora spel. Alltså jag känner själv att särskilt första halvan av året, det var ju dominerat av ganska många stora spelreleaser. Jag tänker på Assassin's Creed, jag tänker på Doom. Ja, nu i efterhand såklart Expedition 33. Och så sen nu på hösten Death Stranding var väl under sommaren. Det har ju Chrono, Silent Hill. Det har ju släppt mycket Battlefield 6. Det har ju släppts väldigt mycket i år, vilket är ju jättekul. Men ja, det överlag känner jag väl, jag tror jag pratade om det senast jag var med här ändå, att kanske lite lite besviken på många av de franchises som har kommit ut i år som har spelat lite väl safe kanske. Men det finns ju många guldpärlor som vi kommer snacka om nu. Men jag tror både till exempel Assassin's Creed och Doom, två franchises som jag annars tycker var klockrena, jag bara känt mig lite så. Ja, jag vet inte om jag vill ha mer av det här längre, utan det känns som att det fortsätter den här trenden av att ja, vill du testa nya grejer så är det ju till indie-delen av liksom, branschen man får gå och röra sig mot.
Mm. Var det svårt att lista ut vad ditt årets spel är?
Ja, men till typ en månad sedan. Jag sa det precis innan vi började spela in. Men jag hade nog ändå uppfattning om vad jag tyckte var bäst i år. Men det var ingen så här jättesjälvklar vinnare. Men sen började jag spela ett nytt spel. Liksom när vi... Ja, under december. Och då kom det in och var det där. Det får ju... Det slår allting an att jag spelat liksom i hästväg. Så...
Okej, okay, ja. Så vad balanserar du mellan innan du landade på det här spelet?
Ja, men de två som väl konkurrerade. Jag hade nog inte riktigt valt vilken som skulle få vilken. Men de två runner-up som jag hade, det var... delvis då Death Stranding 2 och Rogue Prince of Persia.
Okej, okay, ja.
Och
jag tycker och jag menar, väldigt mycket om Death Stranding 2, men jag har inte spelat Rogue Prince of Persia.
Nej. Det är ju alltså ja, du har också spelat det då. Jag menar Kojima gör en väldigt särskild sorts spel och det är ju jag måste säga, jag var inte helt förälskad i spelet kanske under sina inledande timmar och jag tog en ganska lång break ifrån det. Men jag tycker att spelet hämtar sig väldigt mycket under kanske sin andra halva eller så. Och alltså, överlag är ju det spelet en mycket mer lättsmält version tycker jag av Death Stranding 1. Att storyn är lite mer sammanhängande. Det är fortfarande liksom otroligt ambitiöst. Det händer grejer som du aldrig kommer uppleva någon annanstans. Och ja, men det får dig att liksom tänka på andra sätt om vad ett spel kan vara. Alltså det är ju så här, det är ju alltså det är bokstavligt talat en walking simulator. Det finns ju många andra spel som anklagas för att vara det, men här är det ju hur kan du gå så effektivt och så bra som möjligt. Och det tror jag var, ja, men när du är förberedd på det så känns det ju lite mer intressant. Men det är fortfarande så, det är en väldigt så här speciell genre. Och det är ju liksom en annan typ av tillfredsställelse. Alltså om vi skulle gå på gameplay alone så tror jag inte att Death Stranding 2 egentligen hade varit med i något samtal. Utan det är ju mer att om teman du utforskar och kanske också lite genom det här tillfredsställelsen du får när du har klarat ett uppdrag som gör att det ändå känns intressant.
Mm.
Men ja, nice. Alltså det är... Förlåt, jag håller på att säga något.
Jag sa bara, nice. Vi har en liten delay mellan dig och mig, så att det kan bli lite knepigt när någon råkar säga något och så dyker det upp för dig 5 sekunder senare.
Okej, jag ska se om jag kan läsa det. Men det är fortfarande ett spel som jag kände verkligen så att du... Jag kommer ihåg liksom i slutet av första Death Stranding att det var ju ett väldigt intressant, ambitiöst spel med många idéer, likt många Kojima-spel. Men det var ju fortfarande lite så här att jag fick ju se en YouTube- summering för att förstå vad fan det var som hade hänt. och jag menar, det behövdes inte riktigt för Death Stranding 2. Alltså det var ju ändå en mer personlig story. Så. Och jag menar, det är alltid så. Jag menar, vid det här laget så, det finns ju många i liksom filmbranschen som dyrkar honom. Han får ju uppenbarligen de budget han behöver för att göra otroligt ambitiösa cutscenes. Och ja, den budget han behöver för det spel han vill ha. Men jag tycker ändå att han lyckas hålla sig lite mer, ja, men lite mer sammanhängande den här gången. Och då pratar vi fortfarande om ett spel där liksom skurken har en elgitarr som är också en eldkastare. Så jag menar, det är fortfarande helt jävla bananas.
Jag håller med. Okej, så men detta blev alltså nedknuffat i sista sekund egentligen. Så vad är det du har spelat nu i december som tar tronen?
Men det kommer inte som en överraskning för någon. För att jag tror det är det enda spelet som har blivit tokhyllat i år. Det andra var väl att det var en överraskning för mig själv. Och det är ju Expedition 33.
Det kom in sent liksom i ditt liv.
Ja, och det har ju lite grann att göra med att alltså, jag har testat på lite grann turbaserade spel innan, och vad ska jag säga, till exempel Baldur's Gate 3 för ett par år sedan var ingenting alls som jag fastnade för, och jag kände så här, jag tror att jag spelade det i kanske en timme, alltså Expedition 33 när det släpptes i april, då hade jag liksom Game Pass och tänkte, ja men vad fasen, det är väl lika bra att testa. Men då tror jag att min hjärna bara liksom stängde av så fort det kom in några mer avancerade, turbaserade mekaniker. Jag bara, nej, det här är inte det jag tycker är kul. Jag tycker att action-RPG eller action-spel är roliga, och det här kommer jag släcka av. Stänga av.
Det var min upplevelse.
Ja, det är din upplevelse. Du har inte återbesökt det sedan dess, eller?
Nej, men jag vill. Så småningom.
Och det är väl det jag gjorde nu, för att då... delvis efter Game Awards och delvis alltså i allmänhet att jag kände att okej, men jag vill förstå vad det är jag missar lite mer. Att de återbesöka det och ja, men, ge den lite längre chans rent storymässigt att utveckla sig. Det är nog den största skillnaden, för att alltså, om vi bortser från att prata om gameplay så när vi bara pratar om story, så är det ändå alltså ganska intressant rent berättarmässigt, för att det är ett helt nytt universum. Det här universumet har helt inga regler. Jag menar, det är någon fransk alternativ framtid / fantasyvärld som liksom så här, alla regler är inte förklarade för dig. Men det är inte heller så här en sjuk exposition dump à la old school Kojima liksom, där du sitter och tittar på en cutscene i typ 3/4 innan du får göra någonting, utan det är bara att ja, men vissa saker nämns och så sen då får du som spelare liksom lista ut resten. Du får verkligen bara det mest essentiella för att ta dig framåt. Så jag tycker ändå hur de liksom lyckas bygga upp den världen är otroligt bra. alla cutscenes som de har är bara ett gäng karaktärer som försöker ta sig fram genom en ganska konstig värld. Och det funkar liksom. Dialogen är trovärdig. Ja, storyn till den nivå liksom ett sånt här som kan vara trovärdigt är trovärdig. Och de hittar bara på en massa grejer som känns roliga att upptäcka. Det känns som liksom ett väldigt ja, men, helt utformat universum som har många originella tankar.
Nice. Jag upplevde premissen var jävligt spännande.
Mm.
Liksom, jag ska inte gå in på några detaljer, men de här människorna lever under ska man säga, regler som de inte har någon kontroll över, som drastiskt och katastrofalt påverkar deras liksom livskvalitet och överlevnadschanser. Ja. Och det är i princip, de vet ungefär lika mycket som vi vet på förhand liksom vad det är som händer. Det är de liksom ska man säga, resan till förståelse och att försöka ta reda på liksom, alltså, vad är det här för grej? Vad kan vi göra och hur liksom slår vi oss ut ur dess grepp? Tycker jag var en jättespännande premiss. Jag tycker att den inledande storyn i spelet fångade mig ganska väl. Mm. För att det skrivs liksom inte på näsan exakt direkt vad det är som händer, utan man ser det hända liksom i organiskt. Och jag bara, vad i helvete? What the fuck? Va? Så att för mig är det liksom, som sagt, det är just att det är ett väldigt JRPG-inspirerat rollspel som stryker mig emot hårs lite. Samtidigt som jag givetvis förstår, och jag tycker det är jättekul att det här spelet har kammat hem så många priser och grejer på Game Awards, för att det är kul när man ser liksom någonting som är gjort. Det är någonting som för det första är liksom ett helt originellt verk. Inte baserat på någon tidigare IP, det är ingen uppföljare och inte heller är en sorts spel som man vanligtvis kanske ser få sån här liksom shower of praise. Och utöver det är gjort av ett ganska liksom helt alltså relativt nystartat och litet team. Sånt tycker jag är jätteroligt, så jag är glad över all praise det har fått. Så jag vill absolut återvända till det en gång. Jag tror att jag har insett att det jag behöver göra är att köpa det.
Det behöver vara ditt för att du ska känna att du har morot att spela det. Liksom.
Precis. För när jag kommer till Game Pass är liksom, ifall någonting inte är liksom bara direkt min grej, så har jag inga problem att bara överge det. För att det är liksom, det tillhör liksom en subscription liksom.
Ja.
Om jag faktiskt liksom lägger typ monetär vikt på det spelet, så tror jag att jag rent psykologiskt känner mig mer manad till att ta mig över den här tröskeln.
Ja, men 100%. Jag känner mig igen i det där också. Jag tror också att det var så, ja, men några av de spel som jag övergav tidigare i år, då var det, jag tror att jag spelade igenom halva Salt of Midnight. Och bara, inte jätterolig combat, nu skiter jag i det här. Och det hade jag säkert tagit mig igenom, för det fanns många andra intressanta saker med det. Men ja, det var ju samma sak med mig första gången, eller det här spelet. Alltså, så här, jag gav det ju en timme eller någonting sånt. Och så sen bara, jag älskar inte det här. Det är många nya grejer jag behöver lära mig. Skit i det. Och liksom gå tillbaka till något.
Ja, men liksom, man får en sån här typ textruta som ska förklara liksom hur den här nya karaktären slåss. Och jag bara, jag orkar inte.
Ja. Ja,
det orkat.
Men det var liksom så sjukt, för att när jag då gav mig själv, okej, jag måste ge det här spelet en ärlig chans. Då tror jag att jag började spela 6:30 eller någonting sånt på kvällen. Och liksom så här, slutade nog inte spela förrän alltså 11:30, 12 eller liksom så här halv ett. Så hade, och det var länge sedan alltså jag strikt spelade i typ så här 3-4 timmar. Det, bara, jag, det enda jag vill göra, bortsett från att jag spelar spelet, är liksom, eller det enda jag gör annars är att gå på toa eller någonting för att jag måste, för att jag inte sliter mig på det här. Och jag tror att det tillhör det att, jag menar, det finns många så här franchises som vi förväntar oss saker ifrån. Jag menar, om jag spelar ett nytt Star Wars-spel så vet jag ungefär hur den världen kommer att se ut. Om jag nu skulle spela ett nytt Mass Effect-spel så har jag nog lite förväntningar på det också. Eller ja, liksom ett nytt Witcher-spel. Och jag tror att det som, också, det som är så intressant med det här ändå är att, ja men de har sin... Jag vet inte exakt hur man ska beskriva temat, men det är väl lite fransk... liksom så här framtida halvt cyberpunkiga värld som är så här, jaha, jag har ingen aning om hur nästa värld kommer att se ut. Bara, jag har ingen aning om vilka nya grejer du kommer att introducera. Sen när du springer omkring i den här, det är väl inte en öppen värld, det är väl hubbar liksom, sektioner som du tar dig igenom. Så vill du liksom utforska och bara förstå världen. Och jag menar, det kan jag tycka är en jätteintressant kontrast mot, ja, men andra sådana här, ska man säga, open world-spel som känns mer som checklistor. Att bara, ja, jag vill inte bara ta mig från plats A till B för att, ja, men ett uppdrag ser åt mig att göra det. Utan jag vill bara se vad som finns i den här andra vrån. Och liksom hur det funkar och vad för ny grejer jag kommer att lära mig om den här världen. Och det händer inte sådär jätteofta att du blir överraskade med ett helt nytt IP som bara känns, ja, men helt utformat.
Bra manus, bra skådespel, jättebra musik. Det är rent designmässigt ett väldigt estetiskt tilltalande spel. Jag skulle inte beskriva det som cyberpunk. Kanske,
nej, det var något fel. Men,
kanske lite steampunkish.
Men, steampunk var bättre,
liksom, ja. Men generellt så liksom, alltså, det är typ... vad ska man säga, kontemporär fantasy lite. Alltså, för det finns typ skjutvapen i spelet, liksom.
Ja.
Om jag minns rätt. Det är inte typ en av karaktärerna som kan typ skjuta, ja, skitsamma. Men jag förstår, det är en stil som inte är jätte, liksom, så här omedelbart lätt identifierad. Vilket är, det är en bra grej, känner jag.
Ja, och jag tror att det har ju gjorts en del, folk har ju snackat en del om att men det är bara 30 utvecklare som jobbar med det här. Och då måste man alltid sätta in en stor fet asterisk. Det fanns nog en jävla massa frilansare och liksom så här, folk som de tog in för att lösa olika saker. Men alltså rent presentationsmässigt, så om någon skulle säga att 200 personer eller 400 personer jobbar på det här spelet, så skulle jag aldrig tvivla på dem heller. För jag menar... Det är ett väldigt snyggt spel. Det har ju så här presentationsmässigt både i art direction, rent tekniskt och även liksom musikmässigt. Alltså så finns det så mycket som är minnesvärt. Och jag skulle aldrig säga att det här ser ut som någon så här slafsade ihop på ett par år med ett så här bare bones team av människor. Utan det här känns liksom helt fullt utvecklat till de ambitioner man ville.
Instämmer. Ja, okej. Okay. Vi får se hur många fler som har Clear Obscure där, så att vi liksom ekar Game Awards lite. Jag har fortfarande inte... Alltså, du och jag, vi spelade in detta lite innan vi regulars sätter oss ner och gör våra. Och jag har fortfarande inte bestämt mig.
Spännande.
Men det blir ju inte Clear Obscure eftersom att jag inte har spelat.
Eller håller du dem hemliga tills ni spelar in?
Bara för lyssnarens skull tror jag. För jag vet inte vart det här kommer passa in i avsnittet. Det här ditt segment.
Ja,
så jag tror att jag håller. Men jag säger till dig nu, efter att vi har spelat in här, kan jag.
Ja.
Okej, okay, ja, men då så. Tack så mycket. Bra, bra motiverat. Välförtjänt, känner jag. Clair Obscure har verkligen gjort ett liksom avtryck på spelare i år. Och det är kul att se.
Verkligen. Ja, jag all cred och verkligen uppmanar alla. Jag testar ju det här. Jag håller med dig egentligen om Game Pass, och jag hade ju slutat med min Game Pass-prenumeration, men jag tänkte bara, fan, hur ska jag ge det här en chans till? om du har en Xbox och din prenumeration har löpt ut, så hade åtminstone jag en trial för 10 kronor för en månad. Så om man känner så, fan, borde jag testa det? Ge den en chans.
Absolut. Okej, okay, tack Kristoffer. Då skickar jag över ordet till oss i framtiden. Så får du ha det gött.
Tack och hej. Kul att vara med.
Och då är vi tillbaka. Tack Kristoffer för dina kloka ord. Då har det blivit dags för ingen mindre än Oliver att berätta om sitt årets spel. Och varför är det Assassin's Creed Shadows?
Jo, för att jag tyckte verkligen det var en fräsch ny riktning för serien. Och hur visste du att det var Assassin's Creed Shadows?
Ja, jag bara vet. Ja. Du valde Black Ops 6 förra året, så jag bara tänkte, du vet, vad är mest mainstream?
Alltså, jag tyckte ju mer om Shadows än vad Jimmy gör, men det är absolut inte min topp 5 i år. Eller min topp 10, tror jag. Men det jag brukar göra är att vi har ju utlopp här på podden, och i den här podden så är det strukturerat så att vi väljer varsitt spel. Det är enskilda spel som liksom står ut för dig. Det jag gör personligen är att jag varje år väljer ut 5 spel. Det är ingen särskild ordning annat än bara ordningen jag spelade dem. Och höjer upp dem som, där är liksom mina 5 favoritspel 2025, de som verkligen står ut. Och jag rangordnar dem inte mest för att orka. För att jag tycker det är knöligt, och det blir ofta att när jag rangordnar grejer så blir det liksom att om ett år, om ett halvår, så kommer det se annorlunda ut. Men i slutändan väljer jag
Tror du att det skulle komma till det bara?
Jag bara låtsas att jag sa något. Kommer vi se om de går på det?
Kom igen bollen. Välj. Nej. I slutändan väljer jag eller nej. Jo. Det blir rematch.
Rematch?
Rematch, rematch är mitt Game of the Year i år.
Mycket bra val, mycket bra val.
Mina 5 spel som
apropå
jag satt.
Bollkänsla.
Ja, det är verkligen perfekta bollkänslespelet. Mina 5 spel som jag har liksom sållat ut i år är Split Fiction, Rematch, Death Stranding 2, Silksong och Dispatch. Och jag tror att de här sista sekunderna innan jag landade på Rematch så var det nog Rematch och Dispatch som jag satt och jonglerade fram och tillbaka och inte riktigt visste. Men i slutändan så bara jag tänker på Rematch så blir jag spelsugen. Medans jag älskade Dispatch, men det är ingenting som jag liksom bara direkt vill hoppa in i igen liksom. Och det stämmer även för Silksong, som jag tyckte var alltså svinbra, men jag låste inte upp den här tredje akten, för att när de eftertexterna kom först så jag känner mig nöjd liksom. Och Death Stranding 2 som jag tyckte var ett jättebra liksom massivt storspel, men är liksom mer av vad vi fått förut. Och Split Fiction, alltså om det spelet hade haft en bra story så hade det nog varit Split Fiction. Jag vet att förut så satt du och snackade om här och liksom bara, åh, Jesse valde Split Fiction, han bara spelat ett år spel i år, eller ungefär som att Split Fiction är något skitspel. Alltså jag tycker att Split Fiction,
jag vet,
men
Jesse, om du hör det här, ursäkta min man, jag ska bita honom sen.
Jesse, skaffa bättre spelsmak eller pengar, det är något av dem som är problemen.
Amanda, du satt och dunkade på ryggen och bara, åh, det är bra Jimmy, jag håller med. Alltså, Split Fiction tycker jag är bara, alltså, ren spel.
Gjorde jag inte.
Speldesignmässigt verkligen en masterclass i att liksom ständigt hålla väldigt liksom simpla simpla liksom grund utgångspunkt. Alltså det, du har ett hopp, du har en dash och du har en action-knapp i princip. Och vad de lyckas göra med det och i vilka situationer de sätter det. Alltså det, jag satt verkligen helt mållös i många sektioner i det spelet. Och jag tror att problemet för er två är att ni inte hade lika bra co-op-partners som jag och Adam hade när vi spelade.
Vilket skitsnack.
Men rematch...
Alltså jag briljerar ju oavsett vad jag spelar.
Men rematch är verkligen för det första ett sportspel. Givetvis ett väldigt liksom löst arkadigt sportspel, men ändå liksom det är fotboll och det har inte, det finns ingen form av single player kampanj. Det finns, du kan inte ens spela mot bottar. Du kan inte, det finns inga massiva skill trees att hålla på och böka i, men det är de här grejerna som jag tror verkligen får det här spelet att kännas så speciellt för mig. I en era av gaming där allting måste vara liksom så jävla komplicerat och det ska finnas menyer och det ska finnas olika sätt att djupdyka och liksom verkligen skapa din, ska man säga, din karaktär utefter din spelstil, så har vi bara liksom någonting som är precis som jag tycker att många, alltså de allra flesta av historiens bästa multiplayer-spel är bara, här är liksom grundmekaniken och här är ett liksom läge som allt det där fungerar bäst i och alla är på samma liksom förutsättningar och det är det som driver hela spelupplevelsen. Inte liksom att låsa upp nästa skill point för att låsa upp, jag vet inte, 2% bättre shot accuracy eller någon sån här skit. Utan det är bara ren och skär spelglädje. Och om ni hade sagt till mig nu bara, vet ni vad, vi gör den här podden imorgon istället och spelar rematch nu, så hade jag sagt fuck yeah. För att jag får inte nog av det. Det blir fan aldrig gammalt. Jag har aldrig suttit en session med rematch och bara, nej, nu räcker det. Utan det är liksom att, ah fuck, jag måste lägga mig. Så att, alltså, jag rematch är verkligen makalöst. Det är fantastiskt animerat. Du har liksom en bra art style. Alltså den här studion, Sifu och sen rematch, liksom två så jävla olika spel, men som ändå drar nytta av samma expertis som de bringar till det. Det här liksom verkligen...
Jag hade velat se spel från dem som tacklar någon annan sport på ett liknande sätt.
Jag vet inte vad jag vill se från dem här nästa, så jag vill bli överraskad. Och om det är liksom, jag vet inte, baseball eller någon sån här skit, någonting som jag aldrig brytt mig om och helt plötsligt bara, fuck yeah, jag är baseballfan nu. Jag vet inte. Eller om det är liksom Sifu 2 eller om det är någonting helt nytt, alltså det spelar inte så stor roll, jag kommer liksom ha ögonen på det direkt. Och de är verkligen mästare på det här liksom taktila micro movements, liksom verkligen precisionsspelandet som ett kung fu eller fotbollsspel drar nytta av. Jag tycker rematch är helt makalöst bra.
Jag håller med dig. Jag måste bara liksom säga, jag nämnde ju Fantasy Critic innan. Det är ju typ den största stölden i år när det gäller poäng. Att rematch inte fick högre än 74.
Ja, alltså jag uppenbarligen så tycker jag att det är bättre än 74.
Jag också. Mycket. Jag har det på min topp 10.
Alla de här fem spelen som jag nämnde. Och det var... För jag glömde av Dispatch först och hade Yotei där, Ghost of Yotei, som jag också tyckte var en svinbra uppföljare. Liksom, typexemplet på när en uppföljare kommer och gör alla grejer, ja, nästan alla grejer, lite bättre liksom. Jag älskade Ghost of Yotei, men och så kom jag på Dispatch i sista, och jag bara, så något av de här måste jag peta bort nu för att det ska vara fem. Ungefär. varför jag sätter de arbitrary liksom reglerna på mig själv. Jag kan bara välja sex om jag vill, men ja. Jag tror, alltså jag bara tittar på de här fem spelen och liksom vilket av dem liksom får mitt hjärta att dunka lite hårdare och det ja, vi landar på rematch.
Det en av de bästa grejerna med rematch, det är verkligen att det känns som ett multiplayer-spel från typ tidigt 2000-tal. Det är liksom, det är no bullshit. Det är bara hoppa in
och
spela.
Och det har liksom, där respekterar jag som fan med det. Det har de här liksom säsongerna och battle passes där man låser upp nya grejer genom att spela och så vidare. Men, och det hade varit så jävla lätt för dem att bara, ja men vi ska liksom klämma in massa jävla bullshit här. Liksom att, här är SpongeBob. Ett skin. Och det har liksom en artstyle som hade möjliggjort, för det är ungefär som Fortnite.
Mm.
Har en ganska universal liksom, du kan få in vad som helst i Fortnite i princip. Du har Star Wars karaktärer bredvid Kill Bill, alltså vad fan är hon, The Bride i Kill Bill är med nu, jämte Simpsons, jämte Thanos, jämte fan Eminem eller vad det nu kan vara. Alltså det finns verkligen inga gränser för vad du kan göra med det. Och de hade
Kardashian är med nu.
Kim Kardashian, ja. Och Slowclap hade hur lätt som helst liksom bara kunnat se dollar signs liksom och bara, alltså vi kan klämma in så jävla mycket bullshit här liksom, men inte nog med att de håller liksom sin grafiska stil och liksom och håller allting, alla cosmetics och grejer inom det ramverket, utan också att det finns liksom ingen form av unlockable du kan köpa dig till som gör dig bättre på spelet eller ger dig en edge på något sätt. Och det är alltså extremt sällsynt idag, känner jag. Vilket jag tycker, som sagt, nästan alla mina absoluta favoriter, de här riktiga liksom klassikerna som aldrig blir gamla, är spel som är liksom bara i grunden i sin liksom mest avskollade form redan svinbra och håller i åratal. Det finns ingenting du kan låsa upp i Halo 3 eller i Left 4 Dead eller man kanske kan göra det i Counter-Strike nu för tiden, men liksom Counter-Strike, alltså det byggdes på liksom en väldigt 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 simpel grundpremiss. Och det är liksom varför jag känner att många av de här spelen som är designade och menade att liksom frammana någon form av känsla för något äldre populärt spel, typ som Evolve eller Back 4 Blood. Liksom. Det går inte, för att det är liksom all den här extra skiten nu, liksom, som är liksom lager på lager på lager. Som man bara, alltså, jag orkar inte hantera den här skiten. Liksom, ifall spelet måste vara bra och kunna stå på sina egna ben när det är liksom sin mest grundläggande alfa-fas. Liksom.
Ja, man vill liksom inte så här typ sitta och fundera på hur man ska göra en bild när man ska spela med typ tre andra kompisar och bara vill ut och slakta monster och sen så bara, gör det här någon skillnad, hur känns det? Och liksom, det som Left 4 Dead till exempel gjorde var så bra, det var ju verkligen det att det går så bra som du är duktig.
Ja.
Och enda sättet för dig att bli duktig är att bara bli bättre. Du kan liksom inte boosta dig till, eller liksom säga att men den här banan är designad för att du måste gå upp x antal levelar för att hitta bättre gear för att sen klara av banan, utan det är verkligen så att det här är skitsvårt, och för att du ska klara av det här så behöver du ändra din taktik.
Men sen fanns det också liksom ett mått av liksom av oförutsägbarhet med den här AI:n som styrde allting, de kallade The Director, vilket gjorde liksom att alltså banan du rör dig igenom är samma hela vägen, men du vet aldrig riktigt var The Witch kommer dyka upp eller var tanken kommer dyka upp, och du kan ha otur att den tanken kommer under väldigt dåliga liksom ögonblick, men det är också de ögonblicken som gör upplevelsen. Alltså, jag bara tänker tillbaka liksom när du och jag, Robin och Sebbe, när vi började liksom bli kompisar och alla de här ögonblicken, alltså det är några av de bara roligaste tiderna jag har haft i mitt liv. Och jag har verkligen sån jävla kärlek för den typen av spel. Simpla spel som bara håller och kan spelas om och om och om igen utan att de behöver hålla på och uppdatera det med nya lägen och nya vapen och nya abilities och nya liksom, det är bara fantastiskt out of the gate. Och man kan tycka liksom att rematch är spel som är baserat på fotboll där det är antingen 3v3, 4v4 eller 5v5. Där det inte finns några särskilda abilities. Det är bara du och din boll och din bollkänsla. Alltså bokstavligen. Och det känns aldrig som att du spelar samma match två gånger i rad. Ju mer jag tänker på det, desto liksom fastare blir jag i att rematch är mitt Game of the Year 2025. Det är verkligen... Fan, vilket... Alltså, slow clap. Oh.
Oliver sålde in sitt Game of the Year till sig själv. Mm. Ja, nej men alltså,
vad är det då man gör det?
Rematch är verkligen jättebra. Det är också på min topp 10-lista. Jag har inte valt det som nummer 1, men det ligger ganska högt.
Nej, du har spelat dubbelt så många spel som mig. Jag har spelat 26 spel. Så du sa 52, ja, va? Ja.
52 spel, och det är bara årets spel. Jag spelar lite gamla spel också. Så att jag tror jag nästan är uppe i 80 spel i år som jag har spelat.
Ja, jag räknar inte de gamla. Men...
Mm. Ja, jag skriver upp alltid, för jag gillar det bara. Ja, men tack Oliver, skitkul att du tyckte att rematch var så bra. Då har det blivit dags för Andreas att berätta om sitt årets spel.
Och då sitter vi här med Andreas Göransson som är tillbaka efter hans spelsnackdebut tidigare i år, när vi snackade om studion han jobbar för, She Was Such a Good Horse, och deras spel Into the Unwell. Välkommen tillbaka Andreas.
Tack så mycket.
Hur känns det med allting så här innan jul?
Åh, gött att börja med värsta sportfrågan här. Jo, men, nej, men det känns bra. Det känns bra. Det har varit en del preppande under hösten. Så att det är väldigt nice att gå på jullov.
Mm. Ja, jag kan tänka mig. När är det någonsin onajs i och för sig?
Det är sant.
Det brukar typ vara aldrig. Nice. Ja.
Ja.
Nu är det där avsnittet går ut. Jag tror att det här avsnittet går ut på julafton. Så att ni som lyssnar, det är jul för er. Men för oss är det inte det riktigt ännu. Så vi sitter här och kniper oss. men ja. Så här Andreas, detta är din första gång som spelsnack GOTY-deltagare, och det jag alltid brukar fråga innan vi kommer till och vad som är ditt favoritspel i år, så brukar jag fråga dels hur tycker du att spelåret har varit, och dels var det svårt att välja en Game of the Year för dig i år, antingen då på grund av att det var så mycket bra spel, eller för att det var... För ibland så är det så här liksom att jag bara, det har kommit jättemycket bra spel i år, men inte ett av dem står ut som liksom betydligt bättre än allt annat.
Ja, det... alltså, jag har ju suttit och reflekterat ganska mycket, faktiskt. När jag fick frågan att vara med så fick jag så här, vad har jag spelat i år egentligen? Och jag har spelat otroligt mycket för min backlog. Så att mitt 2025 har ju liksom varit på 90-00 och typ tidigt 20-tal, känns det som. Så att jag har missat många av storspelen i år. Det har jag. Så egentligen är det inte jättesvårt för mig att välja mitt GOTY, eftersom mitt urval är så otroligt begränsat. Typ.
Ja, men så kan det vara ibland. Bara av ren nyfikenhet, vad är det bästa spelet du har spelat för första gången i år som inte släpptes i år?
Det bästa jag har spelat i år som inte har släppts... Oj gud, vänta, jag ska glänsa på min spelhylla, för det är typ allt står ju där. Nej, men alltså jag har suttit och spelat Luigi's Mansion på GameCube.
Ja.
Och det var ett spel där jag spelade aldrig det när det begav sig. Och därför har jag liksom aldrig spelat uppföljarna heller. Men så fick jag för mig på Halloween att jag skulle ta tag i det. Och jag har haft jättekul med det.
Det är lite så här Baby's First Resident Evil ungefär.
Ja, lite så. Det är väldigt liksom cozy.
Du har en herrgård med låsta dörrar. Och du har nycklar som låser upp de här dörrarna. Och liksom små pussel och grejer du gör.
Lite det var spooky. Faktiskt Exakt så jag tänkte när jag satt och spelade. Att gud vad det här känns väldigt Resident Evil på något vis.
Ja. Well, Luigi's Mansion är nice. Jag har bara spelat lite av tvåan. För det kom ju till 3DS.
Mm.
Och därför kändes det liksom. Alltså det var ju definitivt en liksom nedbantad version av det konceptet. Någonting som var tänkt att kunna spelas liksom i små bursts. Liksom. Bara på grund av att by the nature of it being handheld, så att säga. Mm. Alltså, nu är jag där min svenska förråder mig igen. Jag bara liksom jag måste hela tiden översätta. Alla mina tankar kommer till mig på engelska och så måste jag översätta dem i huvudet innan jag säger dem. Men trean som släpptes på Switch, eftersom att du sa att du inte har spelat någon av uppföljarna. Trean är riktigt bra. Så att det borde du absolut kolla in.
Det borde jag göra.
Du kan få låna det av mig om du vill. Det ligger där.
Ha snällt. Ja, det kanske jag ska. Eller jag ska spela igenom tvåan också. Först tänker jag. Mm. För att de är inte så där jättelånga. Så det går ju ganska fort att bara beta sig igenom. Jag drog ju liksom igenom ettan på två dagar. Sen var jag klar med det liksom.
Mm.
Men nice. Det vill jag absolut göra när jag är klar med tvåan. Men vad har jag med att spela? Jo, faktiskt, jag har ju ett 90 år som fortfarande är early access som jag faktiskt satt och kollade. Och det är ju Repo. Det har ju också varit väldigt överraskande. Och det går väldigt bra för det spelet också. Så det är kul att se.
Okej, okay, ja. Är det något som har de satt ett release-datum för 1.0 eller är det...
Nej, det tror jag inte. Utan... Alltså när jag började på Good Horse så visade det sig att en av medgrundarna känner en av dem som startade Semiworks, vilket är kul. Vi har pratat lite så här social media-strategi och så med dem. Och då blev jag sugen, så då spelade jag det lite. Jag bara, damn, det här har flugit helt under min radar. Det är ju väldigt speciellt. Liksom. Det är kul att spela med vänner. Det är ju halva grejen med det, i och för sig.
Repo, sa du att det heter?
Ja, Repo.
Repo, ja. Som Repossession.
Exakt. Utvecklat av en Uppsala-studio. Okay. Och det hade tydligen sålt för över 800 miljoner kronor än så länge. Vilket är helt crazy.
Det är inte kattskit.
Nej, gud. Det är det verkligen inte.
Om man är ett litet team från Uppsala.
Nej, typ 7 pers är de också.
Ja.
Det är. Ja.
Jättebra.
Bananas.
Men okej, då kommer vi till miljondollarsfrågan här nu. Så vad är Andreas Göranssons officiella Game of the Year 2025?
Det är ett spel som jag bara har spelat i en vecka drygt nu. Vi fick en liten julklapp av jobbet och då valde jag att lägga den julklappen som var ett presentkort. På ett visst, kan man kalla det indie? Ja, jag skulle säga indie. Ett visst indie-RPG. Så att det är väl inte...
jag vet vad du kommer säga. Okej.
Final Fantasy. Nej, jag bara skojar. Men Clair Obscur har jag väldigt, väldigt trevligt med. Jag har fastnat... Jag hade inte tänkt spela det i år egentligen. Eftersom jag har suttit och betat backlog. Men nu var det ju tur att jag fick tillfälle att faktiskt börja spela det. Och jag tycker det är otroligt trevligt.
Härligt. Jag gjorde Game of Year-segmentet med Kristoffer Lundberg som du känner.
Mm.
Det gör du väl? Han har skrivit på... Ja, precis.
Ja, jag är en gammal Eurogamer-skribent.
Precis, så att jag inte mixar ihop det här i huvudet. Men jag gjorde hans segment igår och han hade också... eller vänta, fuck me, jag måste kolla en grej nu, för tänk om jag om din intervju eller ditt segment kommer före hans, så har jag precis spoilat.
Oj.
Vänta, jag har listan här. Nej, han kommer före dig, bra. Så han hade också valt Clair Obscur och vi pratade om det och jag säger precis som jag sa till honom att för att jag startade när det kom och jag hade Game Pass. Och jag blev väldigt fascinerad av premissen. och världen de presenterar liksom, och hur det här liksom problemet presenteras för karaktärerna. Men det är en typ av spel som jag generellt absolut upplever stryker mig mot hårs, liksom med omgångsbaserade strider och grejer. Så att det blev inte att jag spelade vidare på det. Men sen efter allt det gjorde verkligen så här ordentlig sweep på Game Awards. Jag känner så många som tycker att det är liksom helt fantastiskt. Och jag tycker att det är jättekul att det vinner alla de här priserna och grejer. För att det är liksom ett jag menar, inte pyttelite team, men ändå ett mindre team. Med en helt originell idé som inte är liksom inne med ett existerande IP eller någonting. Och lyckas liksom slå så många andra spel på fingrarna i så många olika avseenden. Så det tycker jag är jättespännande. Och jag kom fram till att min största chans att faktiskt ta mig igenom det ifall jag köper det, för att då har jag liksom en typ monetär incentive till att faktiskt ta mig igenom det, för då är det inte någonting som ingår i en subscription, utan då har jag faktiskt lagt pengar på det. Och efter att jag hade gjort Kristoffers segment igår, så hoppade jag in på PlayStation och såg att det var 20% off, så jag köpte det.
Ja, nice.
Och, så nu ska jag faktiskt ge det a good college try.
Det tycker jag att du ska. Alltså så här, jag var också lite skeptisk till att det var turbaserat, för att det känns lite som generellt att vi har kommit förbi det. Jag är lite mer för actionbaserade strider i RPGs. Jag tycker det blir ett bättre gött att göra flow. Men jag tycker att de använder den typen av mekanik så pass väl att det ändå känns fräscht. Så att jag har verkligen skitroligt med det.
Är det något specifikt med, alltså jag antar att för många jag pratar med så är det liksom att nästan primärt att det är storyn som drar in dig. Det stämmer för dig också.
Jag har inte kommit så långt än att jag har blivit helt hookad av storyn. Utan lever fortfarande på gameplayet. Men det kommer nog. Alltså jag har börjat spela typ 3-4 timmar. Det brukar krävas lite mer innan jag dras in i det på det viset. Men jag har hört mycket gott om det. Så jag vet ju att jag kommer bli, antagligen kommer prata mer om storyn framöver också.
Men det är ju någonting med spelet som grabbar dig, eftersom att du sitter där och där är din game of the year. Vad är liksom omedelbart imponerande med Clair Obscur för dig?
Det känns väldigt, väldigt AAA. Och med tanke på hur stort teamet är. Alltså det är ju otroligt snyggt. Det är otroligt snygg miljödesign. Alltså det är, jag tycker det är ofantligt läckert till att börja med liksom. Och sen också att jag tycker att om man gör någonting nytt och fräscht av det, är egentligen det gamla som är turbaserat. Jag gillar sättet, hela dodge-mekaniken och det där. Jag tycker det, ja.
Ja, för det fick ju även jag erkänna. Jag som är en sucker för liksom väldigt reaktiva och ska man kalla det palpable action-system. Så just det här med att du kan i teorin, i alla fall så långt som jag spelade, gå igenom striderna utan att bli träffad någonting. Ifall du liksom parerar och dodgar liksom perfekt. Alltså det är ju jävligt svårt att göra helt perfekt. Men det är på pappret möjligt, vilket tilltalar mig. För att just det här med, liksom, med omgångsbaserade strider. Att min karaktär ska stå där och snällt ta stryk, det är liksom typ kränkande för mina sensibilities som liksom spelare. Så att jag faktiskt får som spelare då liksom att jag har någon form av kontroll även när det inte är min karaktärs tur att liksom mitigera skada eller helt undvika det. Det tycker jag är rätt nice. Och det är någonting som Like a Dragon-spelen de senaste. Vad är det? Jag tror det bara är två av dem som faktiskt är omgångsbaserade. Och det är väl de med Ichiban i huvudrollen. Och där har du ju möjligheten att liksom perfekt deflekta fiender, vilket inte helt eliminerar skada men ändå liksom hjälper. Och det har ju hjälpt mig då att liksom acceptera de här stridssystemen på ett på ett principiellt plan.
Jag fattar vad du menar. 100%.
Även om jag liksom när jag var yngre liksom, jag var ju lika galen i Pokémon som alla andra var liksom, någonstans så förändrades det liksom, att jag kan inte jag hade inga problem med det då när jag var liksom 10 och Pokémon blev stort i skolorna. Men någonting hände, ja.
Ja. Ja, men genren har ju alltså utvecklats. Det är mer, alltså det är ju inte så många turbaserade som släpps länge liksom. Så att man har ju blivit mer van vid alltså action-RPG-konceptet.
Absolut, så men jag tror att det har hjälpt det här spelet också för att nu står det här ut mer på något sätt liksom. Och jag tycker också att det visar ganska tydligt att det absolut finns en marknad eller en målgrupp som fortfarande älskar turbaserade strider. Och att folk är liksom folk då som du och jag då som generellt vill ha mer realtids liksom action actionorienterade strider. Vi är ändå liksom villiga att ge någonting en chans när det uppenbart är ett riktigt riktigt bra spel. Så jag är nyfiken på, och där har vi pratat om på podden förut, men jag är nyfiken på liksom när, om den här Knights of the Old Republic remaken faktiskt blir av, kommer det vara med ett mer modernt action system eller kommer de våga liksom hänge sig till att liksom hedra originalets system? Och samma då med det nyutannonserade vad heter det? Fate of the Old Republic heter det, va?
Ja, jag skulle säga typ innan Clair Obscur så skulle jag vara stensäker på att det skulle vara ett action-RPG. Men efter Clair Obscur så är det mycket svårare att säga.
Ja, men sen är det liksom ifall de är, vad är det, hur många år sedan den utvecklingen började liksom, ifall man då har ett action-system, alltså jag ser det osannolikt att man då scrappar allt det för att liksom, ja men Clair Obscur visar att det går liksom.
Sant.
Jag tror inte att det kanske inte var det du menar, men liksom jag tror att jag tycker det skulle bli spännande för att om man kollar på remaken av Final Fantasy 7 exempelvis.
Mm.
Att där har man ju också valt att, och det är ju många liksom old school Final Fantasy fans som känner att okej, men nu får vi gärna gå tillbaka till vad Final Fantasy striderna faktiskt brukade vara. Men jag tycker att de gjorde ett jävligt bra jobb med att liksom modernisera det och göra det mer öppet för folk som mig, men samtidigt ha det här liksom, ska man säga, extra lagret av taktisk så här, ability usage.
Mm.
Men ja, det, vi får se det. Vi kanske får se en liksom resurgence i. För att omgångsbaserade spel har ju funnits i alla tider, men jag känner att generellt så har vi sett det mer i japanska spel än västerländska.
Ja, det har vi. Definitivt. Ja, nästa år så jag vet ju vilket som är mitt Game of the Year nästa år i alla fall, så att det vet jag ju redan.
Alltså, jag vill ju säga, men är du en GTA-kille?
Alltså, så här. Jag brukar köpa GTA, men jag har aldrig spelat ut ett GTA.
Nej, utan okay, jag börjar.
Jag börjar spela storyn, håller på att spela storyn, sen kommer jag av mig och sen är det bara roligare att leka runt och sen så tröttnar jag och går vidare typ. Det brukar vara som ett spel som har för mycket content att jag tröttnar.
Så min hjärna går ju till liksom för mig och för många antar jag liksom att GTA 6, om inte det är liksom omedelbart Game of the Year, så är det en besvikelse typ. Men jag antar då att du har ett helt annat spel i åtanke.
Ja, alltså jag skulle ju skämtsamt säga att Into the Unwell kommer ju bli mitt god till nästa
år. Ja, men det var ju så du menar såklart. Herregud. Jag är så jävla dum jag. Ja, Into the Unwell är ju, det är givetvis Game of the Year nästa år.
Ja, 100%. Nej, men jag vet inte. Alltså, vad släpptes för kulspel förutom GTA 6 nästa år? Jag är liksom lite halvt lost här nämligen.
Alltså, nu...
Resident Evil släpps ju också nästa år.
Det kan Resident Evil 9 ser jättebra ut. Jag ser väldigt mycket fram emot IO Interactives James Bond-spel First Light. Vi har Insomniacs Wolverine som kommer nästa år och Housemarque Saros. Microsoft kommer med både Fable och Gears of War. Jag vet inte riktigt vad vi har att vänta av Nintendo förutom typ Switch 2-versionen av Animal Crossing New Horizons, men jag antar att de kommer ha någonting utöver det.
Ja, de brukar vara ju duktiga på att överraska. Och sen på indiefronten så släpps ju det här Mouse PI också nästa år. Ja, det ska bli intressant att se. Det ser
jävligt sexigt ut.
Det gör det. Det är också Rubber Hose. Så att vi jämför oss en del med Mouse. Och beundrar dem, typ.
Mm. Och det finns liksom någon... Jag skulle inte säga att det... Dels för det första är det inte alls i närheten samma typ av spel. Och jag skulle inte säga att det är liksom design... Alltså estetiskt är liksom samma stil heller. Men på något sätt finns det ändå liksom... Det är det här det mer cartoony, liksom handcrafted viben som ni delar, kanske.
Jag skulle säga så här. De går ju mer all in på med svartvitt 30-40-tals estetiken. Alltså de verkligen så här ska naila den på samma sätt som Cuphead gjorde. Vi inspireras
på två liksom. Alltså...
Vi är ju mer inspirerade av det. Alltså det är fortfarande Rubber Hose i grunden, men hur Rubber Hose hade sett ut om det hade fortfarande varit en grej 2025 kan man väl mer säga om vårt spel. Typ.
Mer följsamt.
Ja. Alltså det är ju fortfarande allt det, alltså hur ska man säga det, alla defekter som Rubber Hose har vi ju också, men mer liksom om stilen hade fortsatt utvecklas men ändå behållit sin kärna, typ så att där, så jag tycker ändå så här, det är ändå, man kan jämföra oss men ändå inte jämföra oss. Ish.
Ja Andreas, men jag känner mig nöjd där. Clair Obscur, alltså det du är inte, som sagt, du är inte den enda som har valt det.
Nej, jag är inte förvånad.
Definitivt, alltså uppenbarligen en favorit i många sorts liksom Game of the Year Awards världen över, så att alltså, man får ju klappa dem på axeln definitivt.
Ja, det ska bli kul att se vad de gör härnäst.
Ja, absolut. Då är frågan alltså, väljer man det, inte för att göra det här segmentet längre än vad det behöver vara, men väljer man då det säkra för det osäkra och liksom gör Clair Obscur 2, eller slår man till med någonting helt originellt igen?
Vi får väl se. Antagligen uppföljare, det känns ju logiskt, men ja, vi får väl se.
Ja, jo. Säger vi som inte har sett hur det slutar. Kanske slutar med att bara hela världen bara går under och ingenting är kvar. Men,
så kan det vara.
Ja, men vi får se. Det ska bli kul att följa dem i alla fall.
Definitivt.
Okej, Andreas, men då får jag önska dig en trevlig jul och tack för att du var med. Får vi hoppas att du har lust att komma tillbaka kanske nästa år också och köta lite.
Ja, definitivt. Finns ju mycket att prata om nästa år, så att det är bara att säga till. Jag är på.
Okej, och slänga tillbaka ordet till oss i framtiden. Ha det gott.
Ha det gott.
Tack Andreas för dina tankar om Clair Obscur. Mångas favoritspel i år.
Jo, tack.
Inte mitt favoritspel heller, för nu är det min tur att berätta om vilket spel som varit bäst i år. Så ni alla som har tagit samma kan säga att ni har haft rätt. Nej, jag ska inte lyfta mig till skillnad så. Men jag tänkte, för att Amanda sa att hon hade 8 indiespel på sin lista. Jag kollar faktiskt min topp 10-lista som jag just nu och håller på att komponera. Jag har 10 indiespel i år. Jag har inte ett enda AAA-spel.
Mm.
Tror det var Mario Kart World som faktiskt var närmst att komma in på den listan. Annars har jag bara småttingar. Men det spelet jag tycker har varit bäst i år är också Blueprints, faktiskt.
Och alla som hade det tyckte också rätt, säger jag.
Ja, precis. Så att, man skulle nästan kunna tro att du och jag är gifta.
Det tror inte jag.
Nej, men och Blueprints var en sån här grej också, att det var ett spel som jag visste att men det där vill jag spela, men jag vet liksom inte när. Och sen så när folk började snacka om det liksom, så blev man liksom, fick upp ögonen mer och mer för det. Och det gjorde också svårare för mig att tycka om det, för att jag absolut avskydde det från början. Jag fattade liksom inte, vad är det som gör att det här... För att det var bara frustrerande. Det var så att man drar de här rummen och det liksom blir aldrig rätt. Och jag tror att en del av det var liksom så här att du ska till rum 46. Och varje gång du inte kom till rum 46 så kändes det som ett misslyckande. Det kändes som att man liksom inte kom någonstans. Och sen läste jag någonstans på internet, var så att bry dig inte om att ta dig till rum 46, utan bara öppna upp sånt som du inte har sett tidigare. Bara för att samla på dig så mycket information som möjligt. Och då vände det. Då blir det liksom helt annorlunda.
Det var ju kul, för att jag fick ju det några dagar tidigare i och med att jag skulle recensera det. Mm. Så när du väl skulle sätta dig och spela det och jag var liksom inne i det och kände så här, det här är ju superspännande, och så satt du bredvid och morrade och jag bara, vad pratar du om? Det är ju jätteintressant. Och du bara, jag tycker inte om det är roligt.
Men jag bara så här, och jag förväntar mig lite mer någonting, någon kanske typ Lorelei and the Lazy Eye, liksom att du får ett rum och du har ett pussel i det rummet, men liksom pusslerna går ju över flera rum och det är liksom, du måste kombinera rum för att lösa vissa pussel, och det finns liksom ingen, det finns väldigt få uttalade pussel liksom i de olika rummen, utan det är verkligen så här en kombination av flera olika rum. Och sen när man kommer till rum 46 till slut, så visar det sig att det är ju typ, nu har du typ klarat spelets tutorial, utan det är så mycket mer. Jag kanske kom typ till rum 46 när jag hade spelat kanske 12 timmar, och jag har väl spelat nästan uppemot 100 timmar efter det. För att det finns så mycket mer, och det finns så mycket mer olika saker att lösa och liksom låsa upp de här hemligheterna i det här huset. Vilket gör att jag var liksom helt fast liksom i det, och jag har typ jag tror jag nästan en helt full anteckningsbok med liksom anteckningar och dragna linjer och sifferkombinationer och saker jag måste hålla koll på, plus en massa bilder i telefonen liksom, för att så här, det här behöver jag hålla koll på, det här behöver jag hålla koll på. Och sen det här jag sett, och till slut så man blir nästan paranoid. Alltså du liksom, du markerar allt, för du vet inte vad som kan vara nödvändigt. Så det är ett otroligt fantastiskt spel som jag blev helt insjunken i. På samma sätt som jag typ när Outer Wilds kom, och jag var liksom också så här att helt fast i det, och hur liksom funkar det här universumet, och hur hänger de här sakerna ihop. Eller typ Fess, när det släpptes, för samma sak liksom, när man låser upp liksom nästa del i Fess och bara så att jag har klarat ut spelet, men nu märker jag de här grejerna som också är en helt annan grej. Eller The Witness liksom, när man också märker där liksom bara pusslerna tar över nästan, och man bara sugs in i det. På samma sätt känner jag i Blueprints. Jag håller med allt som du sa om Amanda också, att det är liksom, det är en väldigt bra idé som man har gjort. Och också det att han som har varit med och utvecklat spelet och sa ju liksom det att, för att det är många som har kritiserat spelet för den här liksom slumpmässiga delen när man drar rum. Och det är ju klart, det är ju ett av de mest frustrerande grejerna också, när man inte drar rätt rum. Eller liksom inte lyckas få de här olika kombinationerna att lyckas. Eller att säga att det här är en väldigt specifik grej jag måste göra nu. Och jag får inte till det helt enkelt för att jag drar fel rum. Men det han sa då var liksom så här att ofta i brädspel, för att det här är alltså en person som jag tror han har designat mycket brädspel och sen så spelar mycket själv såklart, sa det att mycket av det vi liksom har tagit från brädspel eller kortspel överlag, det är liksom de dåliga grejerna. Typ det här med att vi lootboxer sig in så här, det är egentligen en typ kortsamlargrej som man har liksom lånat därifrån. Och tagit till spel som egentligen ingen gillar. Så han bara, varför kan vi inte ta liksom andra grejer från brädspel? Och då blir just den här slumpen är ofta en ganska stor del i brädspel. Och många brädspel handlar ju också om att du inte ska vinna varje gång, utan du försöker och sen så misslyckas du och sen så får du bara börja om. Eller ta en annan spelomgång. Och det var liksom hans sätt också att ta de här slumpmässiga rummen, var ju det att ibland så går det bara inte och det får vara okej okay, för att du har en kortlek egentligen där du drar kort ifrån och linjerna kan inte alltid liksom aligna, om man säger så. Och då får man liksom också ett lite annat perspektiv på spelet. Alltså man behöver inte gilla det ändå, men det var ganska intressant att höra den designfilosofin bakom, för det är ju säkert att det är många, inklusive jag själv, som bara säger, varför har man gjort det så här? Och sen såklart finns det ju verktyg för att man ska kunna manipulera så man kan få vissa rum lättare och lite så. Men ja, nej, Blueprints var verkligen helt fantastiskt. Jag var liksom, det var säkert typ 1,5-2 månader jag nästan spelade här dagligen och bara liksom så här, måste gå djupare och djupare in i det.
Vi hade ju en jättemysig långhelg när vår kära Gustav var här och vi satt och spelade jättemycket Blueprints. Framförallt ni två satt vid våra tv-apparater och spelade bredvid varandra medan jag skrev min tentamen.
Ja. Ja, men precis. Vi spelade väldigt mycket Blueprints då också. Va? Så här, då, och typ så här att jag hade typ några olika röda trådar jag skulle följa upp på och sen liksom planera då för att liksom kunna klara spelet liksom i princip till 100%. Vilket jag inte gjorde till slut för att det kom andra spel och sen kom man av sig och sådär. Men jag har i alla fall gjort förberedelser för att kunna liksom göra de stora grejerna kvar. Men är ett mycket, mycket bra spel. Vi frågade ju också förra veckan om, eller jag frågade i några veckor nu, om vad folket där ute tycker egentligen om vilka favoriter de har i år. Och så har vi vår prisbelönta lyssnare, DJC, som har skrivit in om vilket spel han tycker har varit bäst i år. Och han skriver så här. Av alla spel jag har spelat i år förblev Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector årets spel. Citizen Sleeper var mitt favoritspel från 2022 och uppföljningen är bättre på så gott som alla sätt förutom möjligtvis musiken. Det är bra musik men upplevde mer minnesvärd i ettan. Och årets bubbla blev Haneda Girl, en riktigt häftig mix på Hotline Miami och en precision platformer. Smyg dig på skurkarna, hugg ner dem med lasersvärd eller meja ner dem med din mech. Allt detta till grym syntig teknomusik. Alltså det är så kul med DJC, för han kommer alltid med något så här spel man aldrig hört talas om. Man bara säger, det där låter ganska spännande.
Verkligen. Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector är väldigt högt upp på min lista, kan jag säga. Sluta fnissa åt mig, Jimmy.
Ja, men det...
Nej, jag skojar.
Adam, har du spelat Citizen Sleeper? Oliver vet ju att han har förlorat case.
Jag har inte spelat någon Citizen Sleeper. Jag har aldrig tyckt att det ser ut att vara någon direkt kul gameplay när jag försöker titta på det.
Det är jätteberoende framkallande.
Ja.
Jag tror att du kanske hade föredragit tvåan framför ettan, för tvåan har lite djupare liksom gameplay-system. Mm.
Men det är bra att spela det första spelet på grund av vissa anledningar. Ja, naturligtvis precis. Så finns det ju vissa kopplingar, men samtidigt så är det bra att komma in i systemet, för ettan är lite mer förlåtande.
Mm. Ja, det handlar egentligen om att kasta tärningar och sen använda de tärningarna för att göra olika liksom sysslor eller uppdrag att göra, och då man använder tärningen. Och ju högre tärningskast du har, såklart, så är ju större chans att du lyckas. Samtidigt så du måste typ hålla koll på så att du inte liksom går sönder. Mm. Tvåan är betydligt svårare. Du har mer att hålla koll på.
Mm.
Så kastar min man pennor på
mig. Jag försökte verkligen. Ni ska ha sett hur mina fingrar gick under bordet när jag försökte hålla uppe den. Men det gick inte så bra. Men jag tror att du hade kunnat gilla Citizen Sleeper, Adam.
Ja, jag får väl skaffa det någon gång.
Jag tror att det är jättebra på Steam Deck.
Oh, försöker du sälja in med det alltså?
Jajamän.
Mm, vad kostar det?
Tänk så sen näst. Det är nog ganska billigt.
En spotstyver förmodligen.
Mm, jag tror inte att de är så dyra.
Det här måste jag
komma. Så blir det jättebra, Adam. Sen så kan du ju switcha mellan Steam Decken och Steam-maskinen sen när den kommer nästa år.
Mm.
Men ja, det var allt.
Ja.
Ett till år har gått. 2025 var ett bra år.
Dagens visdomsord.
Ja, dagens visdomsord, ja, precis. Kommer du ihåg att dagens visa på Bully Bumpa?
Nej.
Ja, dagens visa. Mm. Och så var det någon unge, yes, som man ville mobba, men man visste att det var moraliskt fel att göra det.
Ja, men sen var det väl också typ, var inte den här typ gummikaninen också som syntes i bild, eller kommer jag ihåg fel?
Det är kanin kanske. Jag kommer inte ihåg att det är ungar som inte kan hålla ton som sjunger i otakt med varandra.
Säkert.
Ja, nu när du säger det så minns jag det vagt.
Det var inte höjdpunkten när man tittar på Bolibompa.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Ja, men vi får helt enkelt tacka för oss i år. För det här är faktiskt sista avsnittet som vi sänder under 2025. Nästa avsnitt, ja, vi tar en vecka paus också. Och god jul till er som firar jul. För det är julafton idag. Men nästa vecka kommer inget avsnitt. Och veckan efter det så är det dags för vårt stora spelmusikavsnitt. Så ni får gärna skicka in förslag på spel och låtar som vi kanske kan ta med i avsnittet också. Och sen veckan efter spelmusikavsnittet så är det dags för oss att kora vinnaren i Fantasy Critic-ligan och drafta ett nytt år helt enkelt. Och prata om spel vi ser fram emot under 2026.
Ja, äntligen, det behövs.
Ja, för vissa. Så kommentera på Spotify, skicka in på mail på kontaktetspelsnatt.com eller på Twitter eller på Instagram eller Facebook eller loading.se, så hörs vi igen nästa år helt enkelt. Hej då!
Puss i ömsken.
Hej då!
We'll be right back.